Spelsnack avsnitt 641 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Adam. Och Douglas.
Hallå, där.
Och Oliver.
Hallå, hallå, hallå.
Vi kan liksom inte gå en enda dag nu utan att det kommer liksom så här massiva nyheter. För jag tror inte att det är någon som har missat att Sony ska sluta producera fysiska spel till sina maskiner.
Bullshit.
Nej.
Och inte bara det att det är alltså Sony själva som inte kommer släppa sina spel på skiva, utan inget PlayStation-spel kommer få skiva efter januari 2028.
Mm.
Jag tror inte att de har satt något specifikt datum i januari, förutom att det är januari. Så att jag vet inte om det kanske räknas redan från 1 januari eller om det är någonstans mitt i månaden, men det spelar ingen roll. Inga spel som släpper 2028 kommer i alla fall komma på skiva på PlayStation, och jag skulle förmoda att detsamma kommer gälla Xbox.
Jag trodde att de massiva nyheterna var att Sportexpressen rapporterade om att det var bajskaos i Göteborg. Men det här är nästan samma sak.
Nu har du fått in ditt favoritämne i podden också.
Mm, jag vet.
Läste du något?
Jag måste kuppa in det. Nej, jag gjorde inte det, för jag hittade inte artikeln igen.
Jag såg bara att... Jag såg bara
den var låst, tror jag.
Ja, ja, det kanske den var.
Man måste betala Expressen för att läsa om bajskaos.
Ja, om man någonsin skulle börja betala så är det ju för den. Ja.
Ja, Amanda är sjukt. Vi har nu en årsprenumeration på Expressen för att Amanda inte kunde inte låta bli att läsa om bajs.
Jag kunde ju låta bli. Det var ju det.
Mm, du har ju en årsprenumeration nu. Du har ju läst den.
Nej, men jag har läst allt om sport.
Allt om sport, förutom bajskaoset. Nej, men som sagt, det är ju... Jag kan väl säga så här... Att vi har ju diskuterat förut om att när kommer konsolerna att bli helt digitala. Alltså det här är ju ändå första generationen vi har haft varianter av maskinerna som inte har en skivläsare till exempel. Jag har ju en helt digital PS5 för att jag inte hade råd att köpa en skivläsare.
You're part of the problem.
Fast det var väl också lite så att du bokade några olika
jo, jag
och det
vet,
var svårt
men,
att få tag i.
Jo, precis. Men jag bokade ju också den digitala på grund av att den var billigare dessutom. Annars hade jag ju liksom annars hade jag nog hållit mig till den med skivläsare. Och, alltså bara.
Ja, men precis. Jag tog den med.
Ja. Och det har ju varit lite så här, hur kommer nästa generations konsoler se ut? Liksom kommer de ha skivläsare? Hur ställer man sig till det? Jag känner ju rent generellt sett att det... Jag är inte förvånad över att man liksom börjar redan fasa ut det. Det som förvånar mig egentligen är att det inte liksom är själva maskinen som är brytpunkten här. Utan det kommer även inte komma skivor till PlayStation 5 heller. Och största problemet är egentligen inte att det fysiska försvinner, utan det är ju för att vi har så himla dåliga konsumentlagar för digitalt ägande, eftersom det i princip inte existerar. Och tajmingen för Sonys utannonsering av det här kunde de inte ha gjort sämre, med tanke på att några dagar innan de säger att de ska sluta med fysisk media så har de precis typ raderat 500 filmer som existerat via deras filmtjänst, som för de har inga licenser med Kanal Digital längre, där folk som har köpt filmer har fått dem försvunna. Så det liksom blir så här att pratar inte era avdelningar med varandra att det här kanske inte var världens bästa timing.
Sen också så utannonserar de ju också att de stänger ner PlayStation 3 och PlayStation Vita butiken.
Ja,
och då försvinner ju en bunt med spel som endast existerar digitalt där. Så liksom
precis.
Bara försvinner ut i etern.
Och det är egentligen, vad ska man säga, det är för andra gången då.
Mm.
De utannonserar att den här butiken ska stänga. För sist så blir folk så upprörda så att de sköt på det.
Mm.
Sen är det väl... Och där ska jag väl ändå säga så här att... Det är jättetråkigt att butiker som stänger ner, såklart. Men de digitala butikerna har ändå gjort så att spel oftast lever längre. Alltså du kan köpa dem en längre stund än vad du kan göra en fysisk. På grund av att... Ja, men det är sant så, Adam, för att liksom, det finns ingen begränsning på många digitala spel egentligen som existerar, medan de fysiska blir liksom, det produceras ju, alltså om du vill köpa ett spel som, säg att du vill köpa FIFA 03 av någon anledning, så kan du liksom inte, du kan inte få ett nytt exemplar av FIFA 03 fysiskt.
Exempelvis. Där finns andrahandshandeln.
Absolut, men den är ju inte liksom oändlig.
Nej, så är det ju. Men det är fortfarande en fysisk kopia som existerar som inte raderas från ur existens. Ja,
absolut. För som sagt, jag tror att det största problemet här är egentligen att lagstiftningen hänger inte efter.
Och sen, vad ska lagen göra egentligen? Kräva att butiken är uppe för evigt? För det kommer aldrig gå igenom heller.
Nej, men jag tänker så här att största problemet, tänker jag, är inte att butiker och sånt kan försvinna. Att det läggs liksom ner, eller att man stänger på grund av... Alltså nu, och en anledning till att PlayStation 3 och PS Vita butikerna som Sony säger att de ska stängas ner är på grund av att det inte... De tycker inte det är hållbart att uppdatera butiken så att de håller liksom den säkerhetsstandarden som moderna butiker har. Problemet är ju det att du kan ha köpt ett spel och de kan dra in din licens för den. Så att du inte ens kan ladda ner det längre. Det är det stora problemet i mitt tycke då.
Jag kan ändå hålla med där. Det var ju lite annorlunda förr när allting var liksom på kassett eller skiva till exempel. Och då var det liksom ett tydligt bryt när man gick vidare till nästa konsol. Men nu när liksom i mångt och mycket allt är digitaliserat så blir det liksom klurigare när man ska stänga ner en butik. Och man förstår ju ändå någonstans att allting har ett slut. Men det kan ju också bli problematiskt då om folk inte har tillgång till det de faktiskt har köpt.
För sen kommer ju en annan fråga i det också. För att alla butiker som har stängts ner hittills i alla fall som jag känner till då, typ så här Wii U... eller Wii U-butiken. Jag tror Wii-butiken, när den är nedstängd, jag tror där kan du nog inte ladda ner dina spel längre. Om du hade köpt någonting där och inte liksom backat upp dem. Men jag tror att både 3DS och Wii U... så kan du fortfarande gå in och ladda ner spelen om du har köpt dem. Och så kommer det väl vara samma för PS3 och PS Vita. Så att de stänger ner butikerna, men allt som du har köpt kan du fortfarande ladda ner. Men då är också frågan hur länge.
För de säger ju liksom finns... for the foreseeable future. Och det fyller ju inte en med värme och hopp när ett företag säger så.
Nej, men jag tror att det är, jag tror att alla gör så. Liksom att, för att man vet inte vad som kommer hända. Men det är liksom, det är ju den stora frågan då. Vad liksom... Hur länge kommer du kunna ladda ner och hur liksom enkelt kommer det vara? Men det här med att liksom, okay, men drar de bort licensen, vad gör du då? Alltså, säg att liksom, typ Microsoft hade dragit bort alla spellicenser de har på liksom Xbox till exempel. Och jag äger väl runt jag börjar närma mig typ 500 spel som bara skulle försvinna. Så det är ju, och det är ju alltid, det är risken som har varit när man har digitalt, men det är ju också problemet då att lagen inte följer efter.
Ja.
Liksom att du har egentligen ingen äganderätt till dina, eller företagen anser inte att du äger spelet även om du har köpt det. Du har bara tillåtelse att ladda ner dem.
Än så länge på Steam till exempel, där är det fortfarande, där har de ju, jag känner inte till några fall, det finns säkert något, men liksom där när ett spel har blivit delistat på grund av till exempel en utgången licens, och man får fortfarande ladda ner sina spel. Sen har vi ju fall som till exempel PT-demot. Det låg ju tekniskt sett i ens bibliotek, men man fick ju inte ta bort det. Så om man råkade i avinstallera PT-demot så kunde man aldrig ladda ner det igen.
Man kan gå runt det på ett jättekrångligt sätt.
Ja, men det är liksom inte klick, 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 färdigt.
Nej, precis. när min hårddisk i min gamla PS4 gick sönder så försvann ju min PT. Och då fick jag köpa en ny hårddisk och sen fick jag gå runt på något vajsing för att kunna ladda ner det igen. Men sen å andra sidan, PT har du inte köpt.
Nej, men det är någonting
så,
som...
Så det är den stora skillnaden.
Det var tillräckligt populärt så det bildades ju typ en svart marknad kring specifikt det demot.
Ja, absolut. Jag säger inte det. Och jag vet inte, jag har inget bra exempel på spel som faktiskt har delistat och sen du inte kan spela dem igen. Alltså, om säg ett spel som du faktiskt har betalat pengar för.
Det är ju om multiplayer online-spel... I så fall.
Yes, det är väl den stora skillnaden.
Ja.
Men om vi bara tänker ett rent singleplayer-spel så har jag inget liksom exempel på att det faktiskt har hänt. Men bara för att vi inte har några exempel på det så betyder det inte att det kan hända.
Nej. Och sen också, liksom, det är flera saker vi förlorar när de fysiska spelen försvinner. Och när det gäller bekvämlighet, för digitala spel det är en bekvämlighet. Bekvämlighet är alltid ett pris vi betalar senare. Det är en kostnad vi skjuter upp för någonting annat. Och vi förlorar ju dels vårt sätt att kunna liksom i princip förhandla priser. För digitalt och fysiskt är typ bortkopplat från varandra prismässigt för det mesta. Jag kan inte liksom köpa ett digitalt PlayStation-spel någon annanstans egentligen. Medan ett fysiskt spel, som till exempel Assassin's Creed, Assassin's Creed Resynced, remaken. Se nu, jag tror jag kan köpa det för just nu 450-500 spänn fysiskt. För att de butikerna priskrigar med varandra. Det är typ 150 kronor billigare än den digitala versionen. Så där förlorar vi frihet. För på PC, jag kan köpa ett Steam-spel i andra butiker. De finns ofta på Greenman Gaming, Fanatics och sådana saker. Så där, det är en mer öppen plattform. Och där finns det mer prisförhandling för konsumenter i princip ofta.
Det finns ju också andra butiker. Liksom att om säg att du inte vill köpa det från Steam, men du vill kunna spela på din PC, då kan du ju köpa det på Epic Games. Eller,
ja, och där finns det ju till och med alternativ som Good Old Games. Good Old Games har inte alla spel. Ja. Men där får man ju till och med chansen att kunna ladda ner spelet och förvara det hur man vill. DRM-fritt.
Men jag tänker det här med liksom att det som också stod i den här pressreleasen var ju det att hur du kommer kunna köpa spel från andra butiker, att då är det liksom att du köper en kod. Och det finns ju egentligen ingenting som hindrar en kod att säljas precis som en skiva. Alltså i en butik. Och då är frågan så att hur skiljer sig det mellan liksom en butik och Sony mot när de köper en, alltså ett fysiskt spel på skiva? Skulle det kunna vara typ likadant?
Det som jag tror blir skillnaden där är lite hur själva koderna distribueras. För jag antar att det kommer fungera ungefär som PlayStation Plus och de här plånbokskorten.
Ja, så tänker jag också.
Och de skiftar ju inte direkt i pris. Det är ibland de kanske har några procent här och där. Men det är inte lika mycket priskrig om man inte köper typ grey market-koder någonstans. Och då är också,
men där, är också, då är också, där blir också problemet. Ja. Alltså köper du pengar till din wallet, så köper du 500 spänn. Så
ja.
Det kan ju vara svårare att liksom tumma på priserna där. Men där vet vi ju inte hur det kommer se ut.
Nej, för där är också liksom, de koderna styrs ju mer. De aktiveras ju mot Sonys server och sånt. Så det kommer ju vara mer styrt hela vägen. För de koderna är ofta inte aktiva. Och jag tror PlayStation 4 hade sådana digitala koder man kunde köpa i butiker, om jag inte minns fel.
Jag vet faktiskt inte.
Jag vet att Xbox hade. Att man kunde köpa sådana här kort som man löste in med spel.
Ja, Nintendo har ju så också. Aha. Att du kan köpa vissa spel på ett sådant kort. Jag vet inte hur vanligt det är i Sverige, men när vi var i Japan i alla fall så fanns det, nog för att det var väldigt mycket fysiska spel där såklart, men det var ju väldigt mycket. Det fanns ju att du kunde köpa ett litet kort typ med Smash. Och så kunde du lösa in det digitalt. Sen så var ju såklart priserna i Nintendo-butiken är jättedyra. Ja. Det är liksom, det går ju liksom inte att jämföra. Jag tror att jag köpte Kirby Air Riders när vi var borta i Japan. Och jag köpte typ 460 spänn eller någonting sånt. Om man liksom konverterar över till svenska kronor i någon liksom, jag vet inte, någon elektronikbutik. Och sen när man gick till Nintendo så var det liksom, då kostade den ju typ, alltså då var det mer i linje med hur det faktiskt kostar här.
Ja.
Var ordentligt mycket dyrare.
Ja, men precis. Jag köpte Super Smash Bros. Ultimate till mina brors barn också. Och det var väl också i den stilen prismässigt.
Det tråkiga med liksom att det bara blir digitalt då. Och så här sett, jag är inte use case för att liksom fortsätta med fysiska grejer, för att jag är i princip varit helt digital sedan typ 2016.
Förutom en Nintendo,
ja, för att så här, jag litar inte på att Nintendo sköter sin online-infrastruktur ordentligt, men det verkar ju liksom ingen riktigt ordentligt göra heller. Så att vi får se vad som händer. Men det tråkiga tycker jag ju att det är det här med att typ låna ut spel. För det här är ingenting man riktigt har löst digitalt.
Hur många spel har du lånat av mig just nu, Oliver?
4-5 tror jag.
Ja. Det kommer ju försvinna.
Och det hade ju gått att lösa, tror jag. För jag vet att nu också i dagarna så kom det ut en artikel liksom att Microsoft tittar ju på hur man ska kunna göra om sina fysiska spel till digitala kopior. Vilket de egentligen redan gör, för att stoppa in en 360-skiva i en Series X-konsol så laddar du ändå ner spelet. Du spelar ju inte från skivan. Men så här, hur gör man det då så att man liksom låser upp det till, så att det blir liksom en digital kopia. Och det här pratar man även om under Xbox One-tiden. Då när det fortfarande var det här att du skulle kunna, alltså du måste logga in för att checka av så att du har licensen och så. Och så var ju tanken att du skulle bara kunna stoppa in en skiva, installera spelet och sen behöver du inte använda skivan mer.
Du kan ju göra det på Nintendo Switch 2 funkar ju. De har ju ändrat så att de har sina virtual game cards. Och de kan du låna ut i 48 timmar eller vad det är nu till en annan konsol. Så det är tidsbegränsat att du lånar ut din licens så att någon annan kan spela ett spel.
Och säg att de 48 timmarna tar slut, sen måste du liksom gå in då och säga att men den här personen får fortsätta låna det, eller hur funkar det?
Jag kommer inte ihåg exakt detaljen hur det funkar på det sättet. Jag vet bara att du kan låna ut ditt gamecard. Det kan vara upp till 2 veckor också. Jag kommer inte ihåg exakt liksom tidsfristen.
Men
jag vet
att personen måste vara i samma familj, va?
Ja, det är något sånt där.
Ja, för man kan,
typ family sharing grejer.
Ja, men typ. Och du måste liksom ha konsolerna bredvid varandra. Det är inte att du kan skicka liksom över nätet som det här för mig. Nej. Ungefär som när man flyttar liksom Switch. Jag har behövt flytta massa Switch 1-spel till mitt Switch 2. Och jag tror att det är något liknande där. Att du lånar ut en viss tidsbegränsning och sånt där. Så att Nintendo har ju börjat experimentera i alla fall det här med virtuella liksom, med game cards. Då virtuella skivor kommer väl bli en grej då framöver även för Sony och Microsoft och så vidare.
För att det är ju också, för det är ju svårt idag liksom, att om man skulle vara då en familj liksom, om man har flera konsoler så ska man liksom dela spelen mellan varandra, så är det svårt liksom. Både på PlayStation och Xbox så fungerar det liksom mellan två personer. Så att om till exempel som jag och Amanda har ju nu, så att min PS5 är Amandas huvudkonsol och din PS5, Amanda, är min huvudkonsol, och på så sätt kan jag spela alla Amandas spel och Amanda kan spela alla mina spel. Bara det att om jag ska ladda ner något spel som Amanda äger, då måste jag vara inne på hennes profil och sen kan jag byta och spela på min profil. Medan Xbox är det så att där delar jag med Robin till exempel, och han bor i Uppsala så vi bor ju långt ifrån varandra. Där är det bara så att Robins konsol är min hemkonsol, så vilket gör att han kan ladda ner alla spel som jag äger. Och jag då, som är då den andra profilen, måste vara inloggad hela tiden för att nå mina spel. Så att det är väl den stora skillnaden. Men liksom, är man fler så är det mycket svårare också. Om man nu skulle ha fler konsoler, om inte alla sitter på en och samma. Men det här är någonting som man inte riktigt har löst än, hur man ska göra. Och jag vet ju att folk liksom nu börjar säga att men Microsoft, de var före sin tid, de hade rätt hela tiden med Xbox One.
Nej.
Vilket, det gör mig så jävla sur. För att man missar liksom den viktiga grejen. Alltså det värsta med Microsofts policy med Xbox One var ju inte det att du behövde checka in var 24 timme. Det var ju det att den fysiska skivan skulle i princip bli helt värdelös. För att du kunde ju bara byta bort spelet 2 gånger. Sen gick inte det längre. Den licensen var liksom, då var det liksom låst. Vilket gjorde att då är skivan helt meningslös. Liksom, okej, du kan sälja vidare det här spelet men ingen kan använda den. För att den licensen är låst nu till din profil för evigt. Det var det dåliga med Xbox One-policyn bland annat. Precis, men det var liksom det värsta. Och det var också en här grej att vi måste komma åt begagnat handeln, som på sikt ändå skulle lösa sig eftersom allt går mer digitalt. Och jag tror just nu så är ju, alltså majoriteten av alla spel som släpps idag är ju digitala. Alltså det är en väldigt liten del av spel som släpps fysiskt, vilket man ju också kan tycka är tråkigt. Och det som också det här gör då, att man går bort från det fysiska, är det att på senare år så har det faktiskt mindre indiespel och sånt. Efter att de liksom blivit större hittar så har de ju gjort fysiska versioner av sig också. Liksom att, men typ, det kommer en fysisk version typ av Hollow Knight, och det kom ut typ 5 år efter att spelet släpptes, för att det liksom alla de grejerna försvinner ju också. Vilket är rätt så tråkigt då.
Ja, men bara hela kulturella värdet som de ändå har, man kan likställa med böcker och så vidare, kommer ju försvinna. Det liksom det arvet. Du kommer att ha ett digitalt arv eventuellt då, med ny lagstiftning och så vidare, men bara, det är som, jag är ju så himla mycket att jag vill ha en bok som jag vänder blad i snarare än en läsplatta, och det är väl lite liknande också med spel, kan jag tänka mig, framöver när det försvinner, att då kommer man ändå bli nostalgisk över tiden när man öppnade plasten och kunde känna doften och det var liksom härligt. Bara sådana så här små grejer är ändå, tycker jag, viktigt för en som människa att kunna behålla, att kunna liksom känna saker fysiskt. Jag är ju så redo för varje dag som går att gå tillbaka till någon form av knapptelefon. Jag är så himla less på bara skärm liksom.
Du, det finns en estetiken. Telefon. Om du kollar upp Commodore Flip Phone, kolla upp den.
Är det samma företag som gjorde Commodore-datorerna?
Det är samma varumärke, det är inte samma person som äger längre.
Nej. Jag tänkte att det är väl lite typ som Atari när det återinfördes.
Exakt. Men det är liksom, och det är ju inte bara liksom, spel är mycket svårare att bevara när det bara är digitalt. Och det kan ju också vara liksom, även om butiken finns kvar, kan mycket väl en licens eller en rättstvist bara puff, ta bort spelet.
Ja. Men det var ju som typ när Alan Wake försvann. Du kunde inte köpa första Alan Wake ett tag för att musiklicensen hade gått ut.
Och jag har liksom några exempel här. Till exempel, det här är Wolfenstein, utvecklat av Raven och licensierade från id Software. Det här spelet finns inte att köpa digitalt. Det finns inte på PC heller. Det är Abandonware på PC. Jag har fysiskt. Jag kan spela det när jag vill. Och det roliga är att det ägs av... Det här spelet var utgivet av Activision. Xbox äger Activision och id och Raven nu. Men har fortfarande inte resläppt det här spelet alls. Så det här spelet finns inte längre. Samma sak med Peter Jacksons King Kong. Ett spel som folk fortfarande refererar till idag med hur speldesignen var vad gäller HUD och gameplay och fysik och AI och sådana saker. Det här finns det någonstans, för detta är fucking hosh-posh av liksom vem äger vad här. Project Gotham Racing 4 kommer aldrig liksom släppas digitalt på grund av billicenser. Men jag äger det fysiskt. Jag kan spela det exakt när jag vill. Och sen har vi ju även GTA-spelen. Jag tog massa fysiska props här.
Adam sitter alltså och håller upp spel för den som inte ser.
Ja, och här GTA-trilogin.
Vi är på föreläsning nu.
Ja. Fysisk sliten jävla samling, men här har jag originalversionerna utan de fucked up karaktärsmodellerna i remaster-samlingen. Och även all musik som var med på release.
Alltså jag tror mest, om du ska spela de spelen digitala idag, så tror jag att enda stället du kan göra, eller jag vet inte om du kanske kan göra det längre, men på PlayStation,
de är borta.
Så släppte de, har de tagit bort dem när Definitive Edition kom?
Nej,
fy fan vad risigt.
Ja.
Jag äger i alla fall de digitala på PS2-versionerna av dem på PlayStation.
Nu vill jag inte klanka ner på din utläggning, Adam, på något sätt. Men det här King Kong-spelet som du sa att folk refererar till.
Ja, ja.
Du är den första som jag hör referera till det, för jag har typ inte ens hört talas
alltså,
om det.
Jag snubblar över fortfarande folk som gör video-essays om det.
Ja, visst var det var också 360-versionen som var bra, va? Och sen typ de Xbox PlayStation 2-versionerna var sämre.
Det fanns fördelar och nackdelar med alla. Vissa föredrog utseendet av originalversionerna, medan det var mer imponerande saker med 360-versionen och sånt. Så det fanns plus och minus med båda.
Folk var förvånade över att ett filmlicensspel var liksom inte uselt.
Exakt.
Det var inte bara inte uselt, det var extremt ambitiöst och alltså det var banbrytande i vissa avseenden.
Och jag tänkte inte ens på Condemned. Avlistades random liksom förra året. Jag äger Condemned fysiskt och kan spela det fortfarande.
Men så att om du äger en digital, fast ofta idag så äger du en digital version, så kan du fortfarande ladda ner dem.
Men det är lätt att vara efterklok.
Absolut.
Till exempel
absolut,
om William vill spela spelen som Oliver växte upp med när han var ung. Jag kan läsa samma böcker min mamma läste när hon växte upp.
Exakt. Absolut.
Ja.
Sen så finns det ju ingenting som hindrar William från att spela spelen som Oliver har digitalt heller.
Nej, men...
Men där kommer vi till ett annat problem. Ja. De låses till profiler.
Ja.
Och det är väl också emot liksom då user agreement att faktiskt typ då sälja sin profil.
Egentligen ja. Steam har lagt till exempel att om Oliver dör så får egentligen ingen annan använda det kontot.
Kan man inte lägga till så att någon annan kan ta över kontot efter det?
Oliver testamenterar sitt Steam-konto.
Nej, alltså det är emot deras terms of service. Konton får inte gå mellan personer.
Så där har vi ett annat problem. Liksom. Hur löser man en digital samling sen? Om inte allt till slut kommer gå liksom mot subscriptions och liksom, streamingtjänster till exempel. Alltså det är så att dör du så kommer ingen liksom, alltså ditt Netflix-konto kommer inte skilja sig från någon annans Netflix-konto. Mm. beroende på vilken region du är. Medan liksom ditt då Xbox-konto kommer ju vara väldigt mycket annorlunda än någon annans Xbox-konto till exempel. Mm. Och där finns det ju också ett annat problem med, som jag faktiskt läste idag en artikel om, att om du inte loggar in på x antal månader på dina liksom olika konton så kan liksom de radera ditt konto. Så jag tror att Xbox har typ så här, loggar inte du in på ditt Xbox-konto på 36 månader så kommer du få typ ett mejl att om du inte loggar in inom ett halvår så raderar de ditt konto. Och då försvinner alla köp också.
En del av det är GDPR också. GDPR absolut. Säger ju till exempel att om alltså att man bara får bevara information ett visst tag.
Absolut.
Precis, lagrade uppgifter.
Mm. Absolut. Men problemet blir då om du har bundna köp till det.
Ja.
Du har ändå köpt någonting. Så att det är liksom massa grejer här som liksom inte hänger med på hur det faktiskt ska lösas. Som det fungerar med fysiska produkter då. Och det är ju någonting som bör lösas. Mm. Nu har ju den här debatten blossat upp ganska rejält på grund av att PlayStation då säger att de inte ska göra mer skivor. Och vilket också hade sagt att hade de bara sagt så att nej, vi kommer inte släppa våra spel på skiva längre, men andra får göra som de vill, då tror jag det varit
de har i alla fall sagt att det kommer finnas möjlighet för folk att beställa reprints av redan existerande spel.
Ja, absolut.
Det är i alla fall liksom en liten silverkant på det hela.
Absolut, men det är också så här att om 20 år så kanske inte det spelar så stor roll, för att jag antar då med det här så är liksom PlayStation 6 kommer ju inte ha en skivläsare. Det hade ju varit konstigt annars.
Jag tror det kommer säljas ett tillbehör som låter en läsa sina gamla spel, eller i alla fall kunna digitalisera sina gamla spel.
Hur stor är liksom Blu-ray-spelarmarknaden? Jag tänker också nu att det börjar vara på frammarsch igen. Vill inte PlayStation...
Det är det som är så konstigt, för att fysisk media har börjat öka igen. Delvis för att Gen Alpha är märkligt fascinerad av fysiska saker. Och för att folk allmänt tröttar på prenumerationer.
LP-grejen också med musik liksom. Det är ju hur stort som helst nu för tiden.
Mm. Ja, men jag har även liksom sett att typ kassettband och CD-skivor börjar också liksom göra ett uppsving.
Ja, jag
vill
ju...
Det var väl något företag... Eller var det du som länkade den, Adam? Mm. Det var någon som hade typ så här attachment till sin telefon där man liksom sätter in, du liksom fäster fast den på ryggen på telefonen och så kopplar in den med USB-C eller vad det nu är. Och sen så kan du sätta in liksom ett kassettband i...
Det var
alltså det som är liksom kassettbands attachment.
Det var inte jag som länkade den, men det låter awesome. Jag vill ha en. Mm.
Jag kommer aldrig vilja ha kassettband igen. Nej, det är fan the worst.
DVD men och CD kan jag gå tillbaka till som älst.
Och MP3-spelare har väl också fått ett uppsving att folk liksom vill ha alltså, en dedikerad...
Alltså, dappar är jättepopulärt.
Det har du sagt, Adam, tidigare, så att det inte kommer från mig.
Jag vill ju ha en dapp och börja köpa MP3-er och sånt igen, istället för streaming. Men det är också intressant om man tittar på celldata. Då säger liksom att, typ knappt några spel, men det är så olika från spel till spel. Till exempel, vad heter det? Analyser här från olika analysföretag. Som Resident Evil Requiem. Det var ungefär 27% fysiskt. Det är ingen liten del. Det spelet sålde ju mycket. Mm. Så frågan är liksom vad någon av 7 First Light tydligen 20%. Så jag undrar vad liksom vissa utgivare och sånt tycker om det. När, till exempel narrativa singleplayer-spel säljer andelen fler fysiska exemplar än live service-spel.
Jag tror att man bara tittar också på hur snabbt utvecklingen gått. För jag såg andra siffror från Insomniac-läckan.
Ja,
var
den
2022,
var intressant. Mm.
Och då var det ju väldigt mycket mer fysiskt. Alltså det var ju liksom så här typ att nästan alla så här Sonys first-party-titlar sålde mycket mer fysiskt än vad de sålde digitalt. Men den alltså om man tittar då på den data som du refererar till nu då, Adam, så är ju det skiftet liksom varit ganska stort.
Ja.
Att liksom mot digitalt fördel då. Och jag tror att man tittar på det och tänker så här, okej, vid 2028 så kanske det är så här många som köper digitala spel. Då är det så att det börjar inte vara värt längre att trycka då fysiska spel.
Nej, men det är så typ Ghost of Yotei tydligen 35%. Jag köpte det fysiskt. Men jag köpte de flesta spelen fysiskt som jag kan. Det är nog inte små summor. Jag förstår liksom, okej, 2028 det borde vara typ nästan ingenting, men det är Vad händer internt om vi säger att trenden växer? Vi säger att fler börjar köpa fysiskt igen, som med liksom andra medier. Vad skulle hända då?
Alltså det finns ju inget uttalat datum att det här är sista dagen, så att alla beslut kan ju revideras, framförallt när de har satt en sån tidsgräns på 2028. Det är ju liksom ändå ganska långt i framtiden.
För tydligen har de börjat, de har ju till exempel fabriker i Australien där de tillverkar fysiska skivor. Och de har ju börjat retoola dem till att göra andra optiska linser och sånt istället. Så liksom, ja.
Jag tror att för att om du hade frågat mig liksom, ah, men hur kommer vi ha fysiska spel om typ 30 år? Och då hade jag liksom känt att nej, det tror jag inte vi har. Men vi har nog löst liksom att vi har bättre konsumentlagar grejer för digitala varor vid det laget. Så att jag är lite förvånad över att det kommer så pass snart som inom 2 år. Men jag tror att det handlar till en, liksom inte till liten del om deras liksom plan för PlayStation 6. För att där liksom de uppgifter som finns, som är obekräftade uppgifter givetvis, men liksom folk tar dem at face value vid det här laget, är att PlayStation 6 är en maskin som kommer i 2 varianter, och det är liksom den hemkonsolen och sen den bärbara varianten. Och att du då kommer liksom kunna ta dina spel med dig liksom, alltså hela, ja, men Switch-varianten då, att inte att en maskin fungerar som båda grejer, utan att det är 2 separata maskiner som är samma maskin fast för olika syften. Och att då liksom att du kommer inte ha skivor på din bärbara enhet. Så det var liksom, det är någonting som jag har hört i andra poddar, liksom folk när de har läst om uppgifterna om den här maskinen, de bara, hur löser de det med skivor?
Mm.
Det kommer de inte kunna. Eller ja, det kan de väl om de verkligen, verkligen vill. Men
De hade ju kunnat lösa det genom att, okej, du äger en fysisk spel. Fast i och för sig, då kräver att de äger det. Men om man äger fysiska spel så köper man antagligen ändå den fysiska PS5-man. Liksom, den stationära. Eller PS6 menar jag. Liksom, sätt i ditt spel. Nu kan du ladda ner det till din bärbara PlayStation. Verifiera om x antal dagar eller något sånt. Så det går att lösa. Det går. Sen är frågan vad de känner att de är villiga att lösa.
Ja, så de hade ju också bara kunnat säga så här, köper du den bärbara enheten så får du köpa ett spel digitalt. Alltså det hade ju också varit en lösning. Eller att de kör Nintendo-varianten då, att de kör liksom...
Problemet är ju liksom, jag köper bärbara, men det är liksom bakåtkompatibiliteten, om den ska kunna spela, ja, liksom 10 år av PlayStation.
Ja, precis. Men det är liksom så att det kanske, alltså det kan vara så att det löser de inte bara.
Nej, och det är liksom på sätt, typ att jag beställde nu på morgonen, jag såg att min order från retrospelbutiken hade blivit inställd, men jag beställde den på nytt igen. Från Tradera, oöppnad. Star Trek Resurgence. Det är inte ett gammalt spel. Det delistades efter 1,5-2 år. På grund av en licens av Star Trek. Det är typ ett Telltale-narrativt spel. Som är helt borta digitalt. Det köpte jag fysiskt. Så liksom, okej, men Det går inte att köpa om digitalt. Liksom, det är fucked up. På många sätt liksom hur mycket, det är någonting som är ganska hyfsat unikt till spel, hur mycket spel är förbrukningsbar konsumtion egentligen. Hur mycket det ses som det som en produkt.
Men hur länge liksom typ trycker man film och sånt, tänker jag. För att det är liksom, oftast är det ju inte jättesvårt att hitta äldre filmer.
Jag tror det är volymerna först och främst. De gör dem i hyfsade volymer. Och för en film kostar inte jättemycket egentligen. Det kostar mera att mastra filmen än att trycka filmen. Om man ska göra absurt stora mängder. Och men där kommer det ju också liksom reprints och sånt. Med jämna mellanrum beroende på. Och där, men där också, en film, jag kan köpa en Blu-ray eller en DVD. Den kan rippas liksom och bevaras. Jag behöver inte en särskilt unik komponent för att spela upp filmen igen egentligen.
Nej. Nej, och sen ska man rippa spel så måste man liksom göra dem till ISO-filer och sen så måste man ha en emulator som klarar av att köra
ja,
dem.
Ja, PlayStation 3 är fortfarande ett aber att emulera på grund av att den maskinen var ju, det är i princip en H.R. Giger-maskin designad.
Mm. Ja, det, jag kommer ihåg, jag har haft folk som varit sura på mig när jag liksom säger att, liksom att det borde gå att typ spela PlayStation 3-spel på PlayStation 5 och de säger att det är för svårt. Jag sa att men det spelar ingen roll om det är för svårt, för det är Sonys problem att lösa. Mm. Det är liksom, det kan vara hur svårt det vill, men de borde lösa det.
Vem blir sur på det över det?
Ja, massor. Alltså, jag kom, det här är flera år sedan nu. Det måste ha varit liksom när PS5-man och det var nytt. Och jag var liksom så här, bara att de borde se till att man kan spela sina PlayStation 3-spel på PlayStation 5. Och de bara så här, men det är omöjligt för att den är så svår. Och jag bara, men det spelar ingen roll om det är omöjligt.
Ja, alltså,
de
får ju hitta på en lösning.
Ja, precis.
När Amanda skäller på dem varje dag för
det. Ja, Amanda blir så jävla så hon bara, vet du hur svårt det var att göra spel?
Ja, försök du emulera cellprocessorn, Jimmy.
Precis, ni ser ju vad jag lever med här.
Så det är ju...
Jag bara klagar om PlayStation 3 varje dag. Jag kan inte få en lugn stund
och jag tror det
i mitt hem.
Och jag tror det liksom blev större då när Microsoft då så liksom var så här, nej men du kan spela liksom original Xbox-spel på Xbox One. Visst blev det på Xbox One redan?
Mm-hmm.
Och sen Series-konsolerna. Inte alla, men många liksom. Och att det är liksom... Och det var en ganska positiv grej att se framåt då. Sen så är det ju bara synd att Microsoft är sånt jävla bajsföretag just nu. Så att det är liksom att man vet inte vad som händer där.
Så de har rätt länge varit ett bajsföretag.
Ja, men liksom, alltså,
om vi ska vara ärliga.
Ja, men nu är det ju verkligen riktigt bajs. Alltså det är liksom... Nu... Det är så jobbigt. För där vet man inte riktigt vad som händer. Men... Som vi sa i tidigare artikeln.
Det är laktosbajs när man drar.
De kollar liksom på hur man kan föra över sina fysiska... Och sen vet man inte, vad innebär det? Alltså vad innebär det att föra över sitt fysiskt spel till en digital licens? Vad händer med skivan då? För att vi vet ju att deras plan med Xbox One var helt fucked up. Så kommer det vara något liknande? För det är liksom så här, om de nu är rädda för att jag gör mitt spel till en fysisk licens och sen ger jag till Amanda som gör det till en fysisk licens och sen så är det nästa person som gör det till en fysisk licens och bara hur mycket pengar tror de kan förlora typ på första Assassin's Creed?
Sen,
liksom.
Sen också, hur fungerar det med... För jag antar liksom att man sätter i skivan den digitaliserade laddar ner. Det är ju i princip distribution. Vad händer till exempel med... Om vi säger att jag har köpt Xbox-versionen av Star Trek Resurgence och stoppat in den. Och det spelet är ju delistat. Kommer den bry sig om det? Kommer det fungera för alla mina spel? Hur kommer det fungera?
Alltså jag tror inte att det kommer funka för spelen som inte är med i deras bakåtkompatibilitetsprogram.
Nej, men...
Jag tror att den grejen är fortfarande liksom...
Nej, men det är liksom för, vi kan ju bara anta att nästa Xbox, till exempel Xbox Helix, ska vara bakåtkompatibelt med alla liksom seriespel.
Ja, precis.
Ja. Så vad händer om jag försöker liksom digitalisera ett fysiskt seriespel som är delistat?
Men det är väl inga problem att göra det idag? Alltså tänker jag liksom att till exempel Forza Horizon-spelen är ju delistade förutom femman och sexan nu då.
Mm.
Och jag kan stoppa in liksom en skiva på Forza Horizon 1 och spela det.
Fast... Där överför jag ingen licens. Det är en licens som är med spelet. Det är liksom inget nytt exemplar som i princip genereras.
Nej, men jag gissar på att det skulle typ... Jag har ingen aning, men jag gissar på att det är en liknande grej. Det är så att den kollar skivan och det här är spelet
grej, men det är fortfarande
och du laddar ner.
Men det är fortfarande sån här, okej, okay, hur fungerar det rent juridiskt med det?
Men alltså, du köper ju inget nytt spel. Jag tror att det är där ofta det blir problemet att du kan liksom inte, det är när det kommer till försäljning, men nu är det bara så att du har redan spelet. Så jag hoppas ju att det är liknande idag som att du stoppar in en skiva på ett spel som inte existerar längre. Mm. Att den liksom bara säger, okej, men här är spelet. Nu kan du spela.
För det känns ju exempel som att fler bilspel borde vara bakåtkompatibla på till exempel Xbox Series och så.
Alltså problemet är att de inte är det, för att Microsoft... Och det här vet jag att de pratade om tidigare då med hela sitt liksom bakåtkompatibilitetsprogram är det att de behöver ju ha ett godkännande från utgivaren. Och om de säger nej så spelar det ingen roll.
Exakt.
Liksom att du, men liksom, för att licenserna, så som jag har förstått det, handlar ju bara om försäljning.
Mm.
du får inte sälja fler av det här exemplaret, och gör du då en digital kopia av ditt redan existerande spel så har de ju inte sålt ett till exemplar, utan du har ju bara ett. Det är ditt exemplar. Sen är det ju om de vill då förhindra spridningen av det. Liksom så att okej, men om du har digitaliserat din fysiska kopia, vad gör de om du vill sälja vidare skivan men du fortfarande har den digitala kopian? Liksom, har de hittat ett sätt att knyta just den skivan till din profil? Vad är det som händer då? Det är väl antagligen den nöten de försöker knäcka då, eftersom det är tydligen livsfarligt att fler ska kunna spela ett spel som ingen kan sälja.
Mm.
Så jag vet inte. Men jag tror inte att jag är liksom så förvånad över att, alltså jag är nog inte lika förvånad som många andra blir, men samtidigt, vi bor också i Sverige där vi liksom har bra internetinfrastruktur, och liksom jag tror inte att man tänker så mycket på att det är liksom problem med internet för de flesta här, medan i andra länder så är det ju ett stor skillnad. Och ett annat problem också är det, till exempel när det kommer till Sonys grejen att de bara liksom går över till digitalt, är att PSN finns inte i alla länder.
Nej.
Som de säljer spel i idag, vilket är liksom så här, det är också en grej ingen har tänkt på.
Det var ju ett stort problem med Helldivers när de krävde PlayStation konto på PC-versionen av Helldivers. Mm. Och PlayStation-konton och PlayStation Network fanns ju inte alla länder, så plötsligt var ju spelen tvungna att refundas och liknade i massa olika länder.
Mm. Hur kommer det, vad är det som liksom avgör egentligen då att liksom så här, typ att säga att du bor i ett land som inte har PlayStation Network? Varför? Alltså varför skulle du inte då, har du någonting också med typ så här lokala regler och lagar och grejer?
Lokala regler, lagar, valutor, kundtjänst och liknande, hur hanterar de ärenden och sånt. Det är massa frågor som antagligen är för mycket huvudvärk för att ens orka bemöda sig med. Särskilt om det är mindre typ Sydostasienland eller något sånt.
Så var det ju när Xbox One släpptes. För den släpptes ju bara var i 13 länder när den kom.
Ja.
Och Sverige var inte ett av
dem. Nej, jag köpte min importerad.
Och jag köpte också min importerad. Mm. Och då kunde du inte ställa in att du bodde i Sverige som land.
Det var så jag satt i Microsofts högkvarter som adressen.
Jag bodde i Buckingham Palace, ska jag säga det. Det var väldigt nice. Och då var också punden rätt så bra, så att jag köpte mina spel mycket billigare.
Mm.
För att punden var låg då för oss. Sen så kunde man ju också sätta typ, man kunde sätta sitt liksom, att man bodde någonstans i USA i en delstat som inte hade moms till exempel, då kunde du också köpa spelen ännu billigare. Problemet var att många konton blev avstängda på grund av det sen, för att då passade, så är det inom EU så var det lugnt liksom, men skulle det vara längre bort så blev det liksom.
Kommer du ihåg när Xbox One inte kunde ställa in andra språk än hemlandet? Så man kunde bara ha Xbox One på svenska om man var i Sverige. Så om man skulle spela ett Ubisoft-spel som ofta körde systemspråket, så fick man läsa horribla svenska undertexter och skit.
Nej, jag hade aldrig det problemet, för att när jag väl hade ställt in att jag bodde i Buckingham Palace så blev jag inte tvingad till att vara i Sverige.
Nej, och jag kommer ihåg när jag ändrade till Sverige och jag spelade typ Xbox One-versionen av Assassin's Creed Black Flag, och det var liksom svenska texter och menyer. Jag ville kölhala mig själv.
Alltså jag använder ju mig ofta aktivt av svenska menyer och undertexter bara för att det liksom ska bli lättare, typ om man skriver recension och så. Att kunna referera till det när man skriver utan att det ska liksom bli för mycket svengelska. Det tycker jag är trevligt i alla fall. Och det finns ganska så mycket alltså, så här, trevliga översättningar. Man ska inte underskatta hur stort jobb översättning är.
Nej, det är massivt.
Faktiskt.
Nej.
Ja, det är bara att svenska är tyvärr inte alltid perfekt. Särskilt, jag kommer ihåg när jag spelade Splinter Cell
Conviction. Det är inget språk som är perfekt om vi ska vara helt ärliga. Det är ju bara det att engelska råkar ha lite så här förtur när det gäller det mesta.
Ja, men alltså när det översätts svenska, vi har inte extremt många ord, och de orden som används ofta fel.
Frag var sprängd.
Rätt mycket ord.
Vi har inte lika många ord som engelskan. Men i alla fall. Vi har de här legobitarna vi kan koppla ihop så vi kan hitta på nya ord. Men grundorden är inte lika många. Sen, jag spelade Splinter Cell Conviction. Och liksom, första står, skjut skurkarna. Bara, jag ska inte skjuta några jävla skurkar. Ändra systemspråket direkt.
som frag grenade är spränggranat. Spränggranat, vad fan är en spränggranat? Men det är liksom, det är... Jag sympatiserar med de som liksom sitter där. Okej, nu ska jag översätta det här spelet. För att det är många ord, särskilt liksom i speltermer och grejer, som inte har en svensk översättning.
Och det låter konstigt på svenska.
Ja.
Så nu, så det här vet jag att vi har diskuterat förut, men liksom, hur översätter du kills?
Ja, precis. Jag fick 7 kills.
Elimineringar brukar jag ofta skriva.
Ja, eliminering är ju bra, liksom. Men det är liksom... Vissa spel använder eliminations till exempel, men liksom just kills är ett ganska bra ord att liksom nämna. Så det är liksom,
dödningar.
Ja, men så här, dödningar, mord, men liksom så här, ja, jag fick 30 mord.
Blir lite grovt.
Det känns weird.
Alltså, vi har ganska så många olika sätt att säga att vi dödar någon på, men ingenting som passar in.
Jag kommer ihåg översättningen av Uncharted 1, när typ Nathan säger "for Christ's sake" så översättes till "för helvete". Jag bara... Jesus, det var lite hårt.
Men, Resistance 2 var dubbat.
Ja, man kunde spela på dubbat svenska.
Det var... Nej, jag gillar inte... Alltså, svenska... Aldrig. Kanske... Det har hänt att jag har haft svenska undertexter till typ Uncharted eller... Jag läste vad jag också hade undertext. Men jag vill inte ha svenska menyer. Jag vill inte ha svenska UI-element.
Nej.
Anledningen till att jag ofta inte använder liksom... För jag, även typ min mobil är så här engelska på systemspråk. Det är bara ifall det blir något problem och jag behöver googla.
Det är lättare att hitta instruktioner engelska. Då.
Ja.
Relaterar hårt.
Så att man inte behöver liksom sitta och gissa. Man bara så här, är det verkligen det här samma...
Men om vi säger så här, när det gäller dubbning, det hade ju liksom en helt annan charm för. Jag skulle ju liksom inte spela till exempel ett Horizon Zero Dawn dubbat. Det skulle ju aldrig falla mig in.
Jo, du använder men samma fem barnskådespelare som Paw Patrol.
Nej, men fy. Vänligen, sluta genast. Ash Ketchum
dyker upp överallt.
Ja, nej, men jag tycker ändå att det finns liksom en väldigt trevlig charm i, som sagt, när jag spelar Horizon-spelen. Och det kommer liksom såna här... oskkäft och flodsly. Jag tycker att det är superskärmigt. För att dels så tycker jag ju, alltså, det är kul att leka med det egna språket. Men man förstår ju liksom också att det är kämpigt att sitta och försöka komma på liksom bra motsvarigheter. Och ibland så får översättare verkligen till det. Och då tänker man att fan vad roligt ni måste ha haft på jobbet idag när ni har gjort det här. Istället för att liksom bara översätta all vanlig konversation så att säga till det här spelet.
Ja,
men jag tycker att det är väldigt fint på ett sätt. Också liksom att man gör det tillgängligt för fler personer. Alltså dubbning är ju naturligtvis en tillgänglighetssak också. Men när det gäller för vuxna så tycker jag ju att dubbning kanske är lite överflödigt för de flesta. Alltså är man läskunnig undertexter, det är ju perfekt. Och tycker man att språket är svårt, men då svenska undertexter, toppen. Svenska menyer, toppen. Alltså jag tycker att det är liksom både alltså tillgänglighet, men också, men vet inte, det har sin charm.
Ja.
Det är något fint liksom att man inte bara ger in för engelskan i alla situationer. Jag gillar engelska. Jag tycker det är kul att prata engelska. Jag tycker det är kul att skriva på engelska för det mesta. Men, alltså jag känner personligen att när jag skriver till exempel, oavsett om det är liksom att jag skriver ett spel eller att jag skriver en bok eller liknande eller en recension, så har jag mycket tydligare identitet som skribent eller författare på svenska. Och det tycker jag kan vara ganska så klurigt. Nu har jag skrivit liksom några spel på engelska. Och jag känner liksom att den tonen som jag har, den är liksom svårare att översätta till engelska. Det känns liksom som att det är någonting som går förlorat, och därför så tycker jag att det finns liksom någonting fint i att man försöker ändå liksom att ta vara på språk i allmänhet, så att liksom inte allting per automatik blir engelska. Jag förstår att engelska är viktigt för världen,
alltså,
i allmänhet.
Jag försöker inte klanka ner på
att det pratas i så många länder.
Jag försöker inte klanka ner på svenska så, men däremot så tycker jag att jag borde få ha språket separat från systemspråket.
Jag tror att du hatar svenskan och mig för den delen.
Svenska är cringe. När jag tittar på Titanic och en svennebanan säger jag ska döda dig, då cringe jag inombords.
Alltså jag tycker inte att det är att ge in för engelskan när vi låter engelska verk som skapades på engelska förbli engelska. Alltså det är som
men
alltså en svensk film vill inte jag se på något annat språk än svenska. Jag vill inte.
Men det sa jag ju inte heller. Jag sa ju att jag tycker inte så himla mycket om dubbning. Jag sa att jag tycker att det borde finnas, alltså som sagt, menyer, textning och liknande. Du tycker väl att det ska finnas undertexter på engelska filmer?
Ja, ja.
Det ska vara
ja, precis,
binärt.
Det är exakt
bara
samma sak.
Men
det är liksom det är som Opeth, mitt favoritband. De gjorde en skiva på svenska, men de släppte också den engelska versionen för att de var rädda för att ja, men den här kommer liksom inte, folk kommer inte lyssna på detta om det är bara om det vi bara presenterade på svenska. Och jag vägrar erkänna den engelska versionens existens. För att det är liksom, men, musiken är skriven på engelska, eller på svenska menar jag. För en gångs skull. Så liksom artistic intent.
Men,
ja, men vi har ju till exempel Kent som har gjort en engelsk version av, de har väl kanske gjort flera engelska versioner, men jag kommer ihåg att de gjorde en engelsk version av Agnetha Hill till exempel. Och lyssnar man på typ Kevlar-själ på svenska och så lyssnar man på den engelska motsvarigheten, det är verkligen inte samma sak. Och det uppskattar man ju då på något sätt, liksom i att det finns himla olika sätt att uttrycka sig när det gäller liksom det egna språket. Men sen så tycker jag ju fortfarande, precis som jag sa tidigare, så jag tycker det är bra med översättningar, att fler folk ska kunna förstå. Det är ju det som är så himla positivt när det gäller annan kultur som vi kanske har svårare att ta till oss. Men jag skulle inte kunna kolla på japansk film. Eller så enkelt som italiensk film. Utan undertexter. Jag förstår vissa ord. Alltså framförallt i italienskan då. I och med att det är liksom ett europeiskt språk som har lite mer lik språkstruktur. Men det är ju liksom svårt att hänga med. Får man väl säga. Och det finns ju folk som kanske inte hänger med lika bra på engelska som vi gör, som har vuxit upp med att lära oss engelska på ett helt annat sätt. Och framförallt generationen som kommer efter oss som nästan pratar bättre engelska än vad de pratar svenska. Så är det ju väldigt liksom lätt för dem att bara hänga med i det engelska språket. Men jag tycker att finns det möjlighet att översätta ett spel till exempel, så att det finns svenska undertexter, så att det finns svenska menyer, så tycker jag att det är jättebra.
Bara det inte fucking default att jag får välja.
Nej,
som
nej,
Ubisoft-spel
inte.
Brukar det vara.
Men det går ju alltid att ändra.
Jo, men det gick inte med Ubisoft förr. Det är det jag försökte prata om från första början. Men i alla fall. Jag hade inte velat jobba som översättare för typ serier, särskilt Netflix och liknande. För då får de ofta bara plain text utan kontext.
Jag skulle säga att det finns väl inga som jobbar som översättare längre för streamingtjänsten, eller bara AI.
Men alltså liksom, jag kommer ihåg när jag såg för flera år sedan när Star Wars, Clone Wars fanns där. Och det var liksom ett monster som separatisterna hade, och droiderna var liksom, kommer inte den att anfalla oss? Och de var i eftertexterna originalet var typ it only eats organic creatures. På svenska, den äter bara ekologiska varelser. Så det är miljöting. Eller när jag tittade på Stargate SG-1 nyligen, där liksom då finns ju Goa'uld och de här Jaffa, de har såna här stavar som skjuter, det är deras skjutvapen. Och då sa han bara fire that staff, översatte de till sparka personalen.
Ja, men alltså det är ju liksom inte så att det automatiskt alltid är jättebra, alltså motsvarigheter när man översätter svenska, utan jag bara liksom menade att jag tycker att det liksom finns något rimligt i att använda sig av det.
Ja,
men som sagt, de här AI-översättningarna som är väldigt mycket just nu, det är ju fruktansvärt. Alltså det finns ju en anledning till att folk har börjat använda Oxford komma så himla mycket. Och det är ju på grund av hur jäkla mycket typ ChatGPT-texter och AI-texter som florerar på nätet. Det var typ ingen som använde ett jäkla Oxford komma innan. Och om man inte vet vad det är, så är det ett kommatecken innan man skriver ordet och. Det är helt orimligt. Vi använder inte det i svenska språket. Förrän nu då, tydligen.
Jag använder det innan AI. Det var väl före min tid. Man ser också väldigt tydligt i just nu är det fotbolls-VM också en relevant sak och sportsändning och sånt där. Jag vet inte hur riktigt hur det är i Rapport och program som nyheter och så vidare. Hur vanligt det är just med AI-översättning. Jag minns ändå, jag har ändå jobbat så länge i branschen så att det kom in en översättare liksom i kontrollrummet och sa ah, men nu finns den här intervjun redo att sändas ut för jag har suttit och översatt det från spanska och så vidare. Och det är en otrolig skillnad i rytmik och så vidare i texten som man läser och det känns inte alltid helt, jag kan inte portugisiska flytande, men jag förstår att det liksom fotbollsspelaren säger är det är fel språk liksom rakt av på svenskan, så att ja, och framförallt bara i hur textet så här, jag tycker så mycket i hur texten kommer fram också nere på i själva rutan, att det är mycket att om en människa har översatt det så skriver man också ut hela kontexten och kanske två meningar som får ligga kvar ett tag så att man liksom fattar på ett annat sätt. Nu kommer det ibland tre ord som försvinner dem, så kommer det sju ord och så, ja men det blir väldigt mycket svårare att läsa när AI översätter och ja, den fattar liksom inte kontexten.
Jag tror SVT har börjat mycket med AI-översättningar.
Säkert.
Och de undertexterna är ju horribla. Alltså, för det är ofta när man liksom springer på gymmet så har min tv-apparat över, så jag kan liksom inte låta bli att liksom läsa. Och man var så här, alltså vilken jävla tur att jag inte är döv. För att det är liksom så här typ att om jag bara läst de här texterna så jag hade liksom bara så här, bara, liksom, jag känner mig förolämpad över hur illa det är ibland. Alltså det är liksom typ så här att, jag vet inte om de har typ live-översättning, att det är någon AI som sitter och försöker liksom transkribera i nutid. För ibland är det så här att man säger, det där är fel ord. Det där hör inte hemma här. Oj, nu bytte de helt plötsligt ut ett ord mitt i farten. Liksom.
Och det där betyder ju ingenting.
Ja, men det är verkligen ofta så här, man, men gud, och så helt. Det är så dåligt.
Mm. Jag ska inte klaga så jättemycket mer på det här liksom med textning och sånt. Men man har märkt jättemycket att sedan just liksom AI-genererade texter och sånt blev en väldigt stor grej. Och att man använde kanske det som bollplank eller kopierade rakt av och liknande. Lex LinkedIn. Så är det väldigt mycket mer tanksträck. Och framförallt liksom den långa varianten, jag kommer inte ihåg den här speciellt namn. Som vi inte använder direkt inom svenskan och som sagt Oxford komma. Men det som liksom blir så himla konstigt då, det är att folk vet ju inte alltid riktigt hur man ska använda vissa saker, som till exempel då tankstryck. Så det känns som att man bara liksom applicerar någonting som man har sett, bara så här, det här är en grej tydligen, den här kan jag använda men jag vet inte varför. Och jag som använder tankstreck ganska så mycket själv tycker jag att det känns som att jag blir orolig över att folk själva tror att jag liksom kollar en del på AI. Och det gör jag inte, utöver liksom att jag konfronteras med det i typ textning och liknande. För jag använder liksom inte det.
Jag har också börjat känna så, för jag har alltid skrivit väldigt korrekt och liksom så här i hela mitt liv. Och jag ibland så känner jag fan så här, skriver som en AI. Jag har aldrig ens använt ett AI-program liksom i hela mitt liv. Och jag låter exakt som en i framförallt skrift, ibland i tal också. Men ja, jag känner mig lite förolämpad och svårt att balansera hur folk ska liksom uppfatta mig framöver. Men jag får väl börja vara lite mer slarvig, helt enkelt.
Men sen så kanske man har en egen ton ändå. Precis som jag nämnde tidigare, att man har kanske ett eget sätt att uttrycka sig som gör liksom att man skiljer sig från det som är liksom så himla tekniskt
så
och
är det ju.
Sterilt
är att min ton,
på något sätt.
Problemet är att min ton är exakt som AI. Så. Man måste hitta en ny ton.
Man visar att hela ChatGPT baseras på Douglas historik. Ja, men Douglas, din lunarstorm liksom vägg här, den var ju väldigt spännande.
Jag är som medelsvensson, liksom 1,80, talar perfekt liksom i skrift. Så där. Nej, en perfekt mentala stringent. Nej, det, jag vet inte. Vi får se.
Den värsta översättningen, för jag tycker det är ganska sällsynt att man ser så här dåliga översättningar på liksom stora filmer och serier och grejer.
Ordvitsar och skämt är svårt.
Det är jättesvårt.
Ja, men det är för att det är liksom...
Men det måste ju alltid kontextualiseras till liksom den marknaden man är i. Det, så det kommer ju aldrig vara one-to-one.
Nej, det är de enda gångerna jag kliar mig på huvudet och bara...
Det är, som,
det är, men det är lite som den här tomat- och ketchup-historien liksom. Mm. Folk tycker ju att det är kul att en tomat blir överkörd. Ja. Men det riktiga skämtet är ju att den andra tomaten säger come on, catch up.
Mm. Mm. Ja, men jag tänker på typ en scen som... En scen som, jag vet inte vilken Nalle Puh-film det är, men kanin försöker desperat få Nasse att knyta ihop liksom repen och bara, can you not? I cannot, so you cannot. Ja. No, I cannot not. Blabla. Och jag bara, alltså det här är en mardröm för dubbare och översättare liksom att göra, att, för att det är liksom en ganska lång sekvens med bara ordvitsar, yep, om knutar och grejer. Alltså det är sånt som hade hållit mig vaken på nätterna ifall jag var översättare. Men generellt så typ när jag kollar på Game of Thrones, så jag är liksom så här jätteimponerad av översättningar, för att det är så här riktigt gamla ord och grejer som man använder och så, typ som Sanna Gillberg som är syster till Jennys kompis, min frus kompis, som översatte hela Handmaid's Tale. Vi såg hennes namn i eftertexten efter varje avsnitt. Vi bara, Sanna. Och det var jättebra jobbat liksom. Men så har vi, den absolut sämsta jag sett är Spider-Man Homecoming. Och det är liksom, det är inte en AI som har gjort det. Det där är en människa som har gjort väldigt deliberately liksom. Bara, nu. Alltså det här är min liksom, my time to shine, att sätta mitt liksom avtryck i populärkulturen. För han använder ord som, han översätter guy till keys. Så här, alltså, bara, så här, I'm your guy in the chair. Oh, bara, jag är din stolkeys. Liksom, alltså
Vad sa du? Stolkis?
Ja, eller om det är typ kisen i stolen eller något sånt där. Och det är bara...
Ja, men det är såhär, det är ingen som har använt kis liksom i den kontexten heller.
Det är inte en AI som har liksom...
Förutom man är från söder.
Och detta är ju pre-AI såklart, liksom att... Eller ja. Pre-AI som den ser ut idag. Pre-ChatGPT. Så det här är en människa som har liksom gjort ett medvetet beslut att bara jävla, jag ska göra det mest konstiga, bara... Liksom, jag ska använda de flummigaste orden som bara går i varje liksom, varenda avseende.
Att han har ju bara kunnat översätta sig att jag är din kille. Det är liksom, för det är ändå vanligt att säga så här. Ja. Alltså översätta I'm the
guy.
Jag
är killen i stolen.
Jag är killen liksom. Ja, men han kan säga jag är killen i stolen. Jag är din kille liksom. Jag tror inte att vi hade satt det på svenska, jag är killen i stolen. Liksom,
jag är din man.
Det existerar liksom inte riktigt i vårt.
Nej, men liksom,
bara... Men alltså, vi kan ju vara ärliga med att AI kan vara bättre än personer också.
Ja, ja. En AI, ja, eller i och för sig. Alltså, jag har haft mycket roligt över Spider-Man Homecoming-översättningen, så att jag vet inte om jag heller hade haft en AI. Men det är verkligen, alltså, den sämsta, bästa, bäst sämsta översättningen jag någonsin sett på en film. Bara, ja.
Alltså, vi har sett så himla mycket konstiga saker när vi har kollat på serier på sistone. Jag kommer inte ihåg nu naturligtvis. Så himla irriterande när man liksom ville ha ett här klockrent exempel. Men det var någonting, har jag för mig nu när vi kollar på Foundation, som var så här. Vad är det här?
Mm.
Det minns inte jag.
Nej, men alltså vissa grejer är verkligen så här. Jag förstår typ inte vad ni menar här. Jag blir Siri. Mm. Jag förstår inte vad du säger.
jag bytte till iPhone igen nyligen och Siri är...
Va?
Inte
är det sant?
Ja, det var en bra deal. Men jag byter fram och tillbaka vart tredje år eller något sånt. Jag är sån. Men Siri pratar fortfarande som att hon saknar några skruvar.
Ja, jag sätter en timer åt dig. Jag kan inte lösa det här. Jag förstår inte vad du menar.
Vad fan, prata normalt. Google pratade mycket bättre med mig.
Ja, det kändes som att jag satte oss på en liten resa här som var lite för långt ifrån ämnet kanske. Men ja, det är alltid kul att prata om ord.
Ett spel som har konstiga undertexter, det är ju Assassin's Creed Black Flag Resynced. För de använder gemene lite hip som happ.
Ja, det... Ja, varför?
Jag fattar inte heller. Det är liksom bara typ, kommer ett lott här mitt i meningen, stor bokstav. Man bara, why?
Är det för tio?
Det är versaler.
Jag menar versaler. Det är liksom stora bokstäver mitt i meningarna. Till ingen nytta, så jag tror ju typ att de har en databank med ord de har lagt in någonstans.
Men alltså, är det liksom för titlar och sånt, eller?
Nej. Det kan vara vilka ord som helst.
What?
Allting finns, ser ut som en lång lågtitel.
Nej, men det är inte som att alla ord börjar på en stor bokstav. Nej. Utan det är bara helt random, mitt i.
Huh.
Vilket ord som helst. Det är inte titlar, inte namn, inte liksom... Det är bara så här, det kan vara vad som helst. Jag fattar inte varför.
Weird.
Det enda jag kan tänka mig är att de har haft typ så här orddatabas där de har liksom lagt in allting och så har de skrivit i alla ord och sen så bara typ så här, nu får ni typ mappa efter vad karaktären säger och så får ni typ populera det själva. Och så drar en ord från databasen och så blir det så.
De har suttit som ett litet pussel så.
Och jag vet inte om det är så det funkar, men det är liksom, det är jätteweird. Inte för att det är inte som att det står fel heller. Liksom, det är ju faktiskt det karaktärerna säger. Men det är liksom, det känns väldigt konstigt att helt plötsligt ha liksom så här typ, och speciellt stora bokstäver på ord som aldrig skrivs med stora bokstäver. I princip. Om det inte är så att meningen börjar med det ordet. Så att jag fattar inte varför. Men jag och Oliver spelade Black Flag senaste veckan.
Just det.
Så jag tänker... Så vad känner du, Oliver, dina inledande timmar på piratlivet?
Jag har spelat 25 timmar. Så att jag har fått en hel del tid med det. Och jag är nöjd. Jag tycker att det är en bra remake. Slash remaster. Det är en betydligt mer ambitiös uppdatering av originalet än man kanske fick för sig när de visade första gången. För att de visade liksom de här mellansekvenserna med mycket snyggare grafik, men exakt samma dialog och liksom mellansekvenserna såg ut att vara samma, bortsett då liksom för att det är snyggare. Så jag tänkte liksom att okej, det blir en direkt remaster av originalet med kanske liksom så här uppdaterade kontroller och grejer. Men de har gjort betydligt mer med spelet än så. De har overhaulat liksom hela stridssystemet och gjort sig av med alltså majoriteten. Jag skulle vara intresserad av att se sen när spelet släpps för allmänheten, för det kommer komma liksom såna här expansiva jämförelsevideos. Jag har inte orkat gå tillbaka till originalet och jämföra liksom, och jag har inte exakt det i minnet liksom. Jag vill minnas att det var en jävla massa fler uppdrag som involverade liksom att bara typ förfölja någon och lyssna på vad de säger. Än vad som finns här.
Det finns fortfarande, det är ganska mycket kvar.
Det finns, men jag kan nästan svära på att det har typ halverats.
Jag tror att det känns som att de har liksom lagt till, för att jag tycker många av uppdragen fungerar, så ofta får du ju följa efter någon, såklart. Men sen så ofta mynnar det ut till att du kommer till ett ställe och sen så har du liksom typ som ett ställt uppdrag där du ska ta ut vakter och sånt och smyga runt, och sen är det liksom klart.
Och sen liksom om du förföljer någon och råkar bli upptäckt, så slutar det inte där, utan då löser spelet det på något annat sätt liksom, att du får, nu får jag döda någon och så får jag liksom loota hans kropp och så hittar jag den informationen som jag annars hade fått genom att lyssna på dem på ett brev eller
jag
någonting.
Jag tror till och med att nästan varenda person som du ska följa efter liksom, som du säger, så att följa efter den här för att leta bla bla bla, så kan du döda den personen på en gång och bara ta grejerna. Ja. Och förut var det ju mission failure liksom.
Precis. Och de har lagt till nya karaktärer och nya uppdrag, och de har alltså, ja, det finns faktiskt en hel del nytt innehåll här som också känns rätt sömlöst integrerat. Det enda som jag känner liksom på något sätt skvallrar om att okej, jag spelar nytt material nu är att det låter som att killen som spelar Edward Kenway låter lite äldre. Och det kan också bara vara liksom att jag inte har någon aning om det, jag kanske bara inbillar mig, men det är och liksom nya vapen att använda på ditt piratskepp, som liksom alternate firing modes på de olika kanonerna du har, och så här perfect braces och perfect dodges och perfect parries och såna grejer som inte riktigt fanns förut, liksom som det stridssystemet i originalet, medan det liksom var väldigt flashigt och kändes helt okej, så liksom så krävdes det inte mycket av dig som spelare, liksom att du bara tryckte på blockera liksom någon gång innan du blir träffad, och så kommer det automatiskt göra liksom en så här chain finisher på 4 stycken. Och här är det lite mer liksom att du får briljera på egen hand. Och det är liksom saker som muskelminnet som stör till en början, för att liksom originalet var ett av de sista spelarna att liksom använda det klassiska Assassin's Creed kontrollschemat där bas din movement speed liksom, om du bara rörde kontrollsticken, var liksom att du gick och sen så höll du in höger trigger för att jogga och höger trigger och kryss för att springa. Och nu är det liksom mer att det kontrolleras som ett modernt spel, liksom att du sprintar med genom att klicka in vänsterspaken, och du svingar dina svärd med R1 ungefär som i Dark Souls eller whatever. Så att kontrolleras som ett modernt Assassin's Creed, men är ett bra Assassin's Creed liksom från en svunnen era där Assassin's Creed fortfarande var skitcoolt. Ja. Bara liksom Edward Kenway är en väldigt väldigt minnesvärd och alltså definitivt för mig, och jag känner många skulle skriva under på det, liksom åtminstone en topp 3 liksom protagonister i den här serien. Och även liksom ett väldigt starkt karaktärsgalleri bortom honom också, där särskilt liksom Blackbeard och Charles Vane gör ett avtryck.
Sällan sett Jimmy så glad som när han upptäckte att Steed Bonnet var med.
Ja, Steed Bonnet är huvudkaraktären i Arf Lagnings Death.
Ja.
Och så kom jag på det, bara, fan, det är ju Bonnet ju. Det var ju kul.
Och han har fått, det finns mer story kring Bonnet i det här spelet än vad som fanns i första spelet. De har gett honom
liksom... The Gentleman Pirate.
Ja. De har gett honom liksom en mer av, för att han försvinner egentligen bara från, om jag minns rätt så försvinner han bara från narrativet liksom i originalet, och här får han lite mer av en liksom en ska man säga rosett på paketet.
Ja, på vad då, Oliver? Rosett på paketet.
Mm.
Ja, men är verkligen den beskrivningen du vill gå med?
Han återkommer mer än man gör i originalet.
Extra sidouppdrag. Liksom, du får hitta Blackbeards skatt. Och det finns... Ja, det finns betydligt mer innehåll. Och liksom... det har gjorts mer för den här liksom remaken av spelet än vad jag trodde att det skulle ha gjorts. Och det är inte många sätt jag kan komma på som jag tycker att det här spelet är sämre. För Adam frågade mig häromdagen liksom att okej, men vad gör remaken sämre än originalet? Jag vet fan inte riktigt. Det är väl typ att det kanske är lite opolerat i alla fall pre-launch.
Ja, gud ja. Det är jättebuggigt. Det är liksom... Och det är väldigt så här typ... Alltså det är lite bökigt att kontrollera, speciellt när man liksom ska hoppa mellan hustak och träd och allting. Och
att det, parkoursystemet.
I flera uppdrag säger jag liksom så här, man ska liksom försöka smyga då. Helt plötsligt bestämmer sig Edward för att nej, men den här liksom plankan kan inte jag gå på, så jag ställer mig typ bredvid här istället och fastnar.
Mm.
Och, eller typ att han hoppar av från fel avsats och helt plötsligt är man mitt bland fiender och sådana grejer. Så det är liksom väldigt så här typ, egentligen är det ju de liksom irriterande grejer som Assassin's Creed alltid har dragits med. Det är bara det att det handlar inte så mycket om parkour längre. Det har inte gjort det egentligen sedan Syndicate. Så att det är liksom, i de moderna spelen så är inte det ett lika stort problem. Men alltså här finns det ju faktiskt ställen där det är väldigt tätt mellan hustak och det är väldigt många objekt du kan hoppa upp på.
Mm.
Och då du ibland har det svårt att avgöra vart egentligen du ska. Så att det kan bli lite störigt. Men det finns ju också ett modernt och ett legacy-kontrollschema här. Så att du liksom, det moderna är så att du liksom riktar styrspaken dit du vill gå, så håller du in A, sen så kommer man klättra upp eller klättra ner beroende på vad du vill göra. Medan liksom med det legacy-grejen så är det så att ska du upp så håller du in A, ska du ner så håller du in B. Så det kan man liksom fixa lite som... Man kan ju gå ner från avsatsen här också om du tycker på B till exempel. Men för legacy då är det så att du får verkligen välja antingen eller. Liksom att ska du upp så är det A som gäller, ska du ner så är det B som gäller. Så att det finns ett sätt att motverka det då. Men annars håller jag med om mycket det du säger. Oliver, jag tycker det är väldigt bra. Det känns skönt liksom att spela ett bra Assassin's Creed igen. Liksom de gjorde ju ett försök med Mirage att göra liksom då den här klassiska Assassin's Creed.
Mm.
Och det lyckades de väl inte helt med heller. Liksom, speciellt nu när man spelar Black Flag så märker man så att Mirage var verkligen långt, långt bort från det. Det har en intressantare story, men jag tror också att platserna man är på känns väldigt mycket Assassin's Creed. Typ man springer runt i Nessa och liksom du har de här husen som är nära varandra, och det handlar väldigt mycket om liksom att ta sig runt på banan genom att klättra upp på byggnader och hoppa mellan hustak och sånt, som liksom det som gör Assassin's Creed till Assassin's Creed. Det som har försvunnit när världen har blivit så himla stora. Även om du fortfarande kan liksom parkoura runt, så är det inte egentligen det spelet handlar om. Liksom att i Valhalla till exempel, ja, du kunde klättra upp på saker, men det mesta var ju en stor jävla äng.
Mm.
Som man liksom är runt på, och sen typ var det en stad så såg det ut mer som en mindre by liksom. Så det är väldigt kul. Dock så känner jag ju liksom att jag vill spela också typ en 25-26 timmar, och jag tycker väl lite att variationen i uppdraget i uppdragen håller inte så länge.
Nej.
Jag börjar känna mig lite rastlös liksom, så att okej, men nu ska vi göra det här igen. Och jag tror att jag tyckte samma sak om originalet när det väl kom, att det är, liksom så att, ah, det är lite för likt, även om då de har liksom, det är inte lika många uppdrag där du bara ska följa efter dem och sen är det klart, liksom att du får göra lite mer grejer. Men det är ändå så här att, ja, men nu har vi liksom, nu har jag haft typ tre uppdrag på rad. Det är så att okej, man ska springa hit, lyssna på den här, döda några folk, springa tillbaka till sin båt, åka ut, ha ner en massa fiendeskepp, åka till en ny ö. Så det är liksom så här att nu gör vi bara samma sak om och om igen. Och det gör ju också att Black Flag är förmodligen startskottet till att liksom serien blir mer bloated, kan man väl säga. Liksom det är ju ändå ett ganska stort spel, så kartan är ändå relativt stor. Och det finns många olika platser att åka runt på. Dock har den ju inte liksom, själva kartan är inte överfylld av grejer. Det är liksom inte, det är inte Unity. Eller ens de senare liksom varianterna, men det är fortfarande så att man börjar märka att här börjar det, nu har liksom lagt på så mycket grejer och de tar typ inte bort någonting, så att det börjar liksom bli lite välmastigt.
Ja, det är liksom man jag tycker att formen de har här håller jätteväl, alltså i typ 20 timmar, och det tycker jag är liksom, ja. 20 timmars Assassin's Creed-spel, det är liksom alldeles utmärkt. Sen efter det så börjar man känna liksom, okej, okay, nu börjar jag liksom, nu följer jag liksom the main path. Jag letar mig utåt till sidogrejer mycket mer sällan. För jag känner liksom att okej, okay, jag börjar liksom känna mig färdig. Och det är definitivt liksom att det finns en formel, liksom att du har dina liksom ton och alla fungerar på samma sätt. Eller ja, ton, fort. Som du attackerar. Och liksom allting, alltså sjöfartsstriderna tycker jag liksom, det är typ den största liksom behållningen med det här spelet, att det känns jävligt bra och det är väldigt snyggt och det är coolt, men det är liksom när du bordar ett skepp, liksom att det fungerar på ett väldigt specifikt sätt. Det är alltid liksom att, ja, men ta ner moralen och sen så skickar du det till flottan eller så reparerar du ett skepp och liksom, det är en bra loop. Men det har, som sagt, det har definitivt en upprepande form. Eller typ varje gång du kommer till en ny settlement eller stad, så är det liksom att du har en lista på, du har en checklista på grejer liksom att bocka av, och det är liksom så här många kistor och så här många assassination kontrakt och naval contracts, och du har så här många shanties att hitta, och så är det liksom att, ja, men du ska också gå till tavernan. Vad säger man på svenska? Tavern.
Baren. Och sen, ja, en
alltså taverna.
Tavernan, säger man. Ja. Ja. Och för att liksom låsa upp den här tavernan så ska du gå fram och beställa en drink, och det är alltid samma mellansekvens där en random NPC kommer och bara går in i dig och så blir det en liksom barfight. Och så när du har däckat alla dem, ja, då har du din taverna liksom upplåst och då kan du köpa liksom drinkar eller tips om konvojer och så därifrån. Och det är liksom så jävla bara, ja, men varenda gång Edward kommer till en ny tavern så är det någon liksom jävel som ska liksom slåss. Och det är samma mellansekvens varenda gång med olika NPC-er. Men det är, alltså jag skulle säga, för att för mig har Black Flag alltid varit liksom typ nummer två i den här serien efter tvåan. Men med de här uppdateringarna som jag tycker är liksom en jätte, alltså en markant förbättring, så kanske att jag känner att Black Flag Resynced är seriens höjdpunkt vid det här laget.
Det uppfyller ju liksom piratfantasin väldigt, väldigt bra.
Ja.
Alltså man har liksom sin båt, man har sin crew, det går sömlöst liksom från att styra skeppet till att hoppa över från ett annat skepp. Eller typ, nu finns ju inga mellansekvenser heller när man ska liksom in i någon av de större städerna, utan allt går ju liksom i ett, så det känns väldigt bra. Och sen just med att storyn, även om den är satt i ett Assassin's Creed-universum som har alla de här konstiga liksom sci-fi-grejerna också, så är den inte så mycket i fokus för det, utan det får vara en ganska liksom bra piratstory.
Särskilt med tanke på de också att de tagit bort nutidsdelarna.
Yes, de har tagit bort nutidsdelen heller, så det finns inget som bryter av det heller liksom, utan nu är du liksom, du är Edward Kenway hela tiden, så att du får ju liksom följa hans story helt igenom. Och han är ju ingen assassin heller, utan han är ju någon så här typ att jag vill bara tjäna pengar, det är därför jag är här, och sen så växer, så den karaktären växer liksom under spelets gång också, vilket gör att han blir väldigt rolig att följa. Så att alla de grejerna har också gjort liksom, spelets story har också ett bättre tempo på grund av det. Sen får vi se då hur de, jag har inte klarat ut än, vi får se hur de gör i slutet, för att det är en ganska stor reveal i nutidsdelarna i slutet av Assassin's Creed 4, så vi får se om de lyckas lösa det eller någonting sånt. Men jag känner väl även att storyn är lättare att följa med också, och karaktärerna är där vart de är och sånt, eftersom det liksom går i ett.
Men du blir så inspirerad så börjar kolla på Pirates of the Caribbean.
Ja, jag kollade på första Pirates of the Caribbean-filmen också, och sen bara, åh, det kan vara kul att se om Black Sails och det.
Eller Our Flag.
Ja, jag har varit jättesugen på att se om Black Sails.
Alltså det kan vara en av de serierna som har absolut det bästa slutet någonsin. Jag har sett din serie iväg. Alltså jävlar vad starkt det slutet där.
Ja, det är det.
Ja, det är grymt. Nej, men jag gillar också spelet. Det är liksom bara så att det är bara synd att serien inte är det här längre. Det är så otroligt skönt att inte liksom typ öppna en miljard kistor för att kanske hitta gear som ger dig typ 1% mer i attack, utan du har ett, liksom, det är ganska få vapen du kan köpa och som är marginellt bättre. Alltså det är så att de är tillräckligt mycket bättre för att det ska göra skillnad, men du behöver inte liksom byta svärd varje halvtimme liksom, för att du hittar något bättre. Det är inga skillträd liksom där du behöver så att nu kan Edward hoppa 2 centimeter högre och han skrubbar inte knät när han hoppar ner från en avsats längre, utan det är typ så att det är typ Far Cry-grejen, så att du behöver hitta vissa djur för att kunna uppgradera, kanske att du kan ha fler kulor till bössan till exempel. Det är liksom så här ganska vanlig progression, men det är inte de här rollspelsmekanikerna som serien har haft sedan Origins är liksom väldigt, väldigt nedtonade. Och du har inte liksom, du sitter inte och väntar på att dina förmågor ska laddas upp i striderna, utan du har ditt svärd och du parerar och sånt, och sen har du vissa attacker du kan göra, men det är ingen cooldown på dem, utan det beror liksom mer på vad det är för typ av fiender du möter som du kan använda dem på. Och fienderna tål inte hur mycket som helst heller, för det blir ju verkligen ett problem i RPG-spelen. Det är ju så att du möter en fiende och man bara, wow, den där jävla hälsobaren går knappt ner.
Han är level 46 och jag är 27. Så han kan inte, jag kan inte lönnmörda honom med mitt Hidden Blade. Liksom.
Nej, och det är ju bara så jävla kul att bara kunna liksom så här, gå in som Edward och bara säga, här kör vi en double assassination för de har inte sett mig. För att jag liksom har överrumplat dem. Så att det, liksom, det gjorde i och för sig jag i Shadows, jag slog på det. Så att jag kunde lönnmörda vem som helst, när som helst. För att det var så här, bara fuck this shit. Och det är bara så skönt att ha det här också.
Men det är ett simpelt ekonomisystem, progression-system som mest av allt är knutet till ditt skepp. Det är liksom, det är där dina resurser hamnar. Och det är jävligt tillfredsställande att liksom att ta din gamla skuta till, eller från en väldigt blygsam liksom brig till det här liksom krigsskeppet som alla fruktar. Har du tagit någon av de legendariska skeppen?
Nej, det har jag inte gjort.
Jag försökte
för några timmar sedan. Jag behöver ha lite bättre. Jag fick så
jävla mycket stryk.
Jag bara känner, om jag åker till ett fort och inte kan ta ut fortet, då är jag inte redo för den legendariska
skeppen. Det är söndag nu att spela in detta. Onsdag släpps recensionerna och det här avsnittet. Får se var vi hamnar. Jag är inte färdig än heller.
Nej, jag tror jag är på sista huvuduppdraget.
Okej. Okay.
Nu har jag gjort de här nya siduppdragen som kommit. Jag tror jag gjorde typ ett av de sista nu, precis innan vi började spela in. Och det är väl också kul liksom, att man har fått de här nya liksom, officers som har siduppdrag och sånt, och de är nya. Det enda jag känner tråkigt med dem är att de personerna vävs ju inte in i huvudstorien, utan de känns väldigt som en separat del. Så det kan jag tycka är lite synd.
De har sina liksom personliga quests, och så när man har gjort dem så ser man inte dem. Eller ja, de står på liksom på däcket på ditt skepp.
Och de hjälper till i striderna. Liksom. Jag tycker alltid det är kul att se han prästen stå där och typ slicear fienden när man försöker droga andra skepp. Men det är liksom så att de ingår liksom inte i resten av berättelsen. Och det, är så här, och det blir lite så här nu när man kommer liksom till slutet av deras questline och de bara, oh, gud vad mycket vi har varit med. Och man bara, ja men ni, mestadels har ni inte varit med. Liksom. Det är inte som Mass Effect 2 liksom, att du rekryterar alla och sen så liksom de är en stor liksom del i hela storyn, medan de här är bara liksom som en sidogrej.
Ja, by nature of att de är liksom tillagda i en färdig berättelse.
Yep.
De var inte där från början liksom, så att...
Nej.
Ja. Har du en katt eller en apa på däcket?
Katt.
Alltså det här är... Du är en pirat.
Vet du vad katter gör på båtar? De jagar råttor.
De jagar råttor. Ja, jo. Men mitt skepp är helt... Jag har inte sett en enda råtta på mitt skepp. Det finns inga råttor för katten att jaga. Man går inte runt med en jävla katt.
De sitter och smider sina planer.
Som pirat.
Men jag har inte ens hittat en apa. Jag har inte ens hittat en apa att ta.
Nej, okej. Okay. Ja.
Vart köper man djur?
Man köper djur, man hittar dem.
Okej, jag har inte hittat en apa i alla fall. Jag har hittat en stackars hemlös katt.
Ja.
Och sen hade jag en sån här upppimpad guldkatt som man fick med den här värsta versionen.
Ja, just det. Det finns ett quest för apan. Att han ska typ bli dödad. Och du räddar honom.
Alla spel där man kan hitta katter får automatiskt 1+ högre i betyg. Det var det bästa med Kronos, att collectibles var katter.
Alltså det pirat, då är det antingen apa eller papegoja liksom.
En sån där mainstream pirat.
Kategorin katt.
Vad följer strömmen?
Jag är kapten.
Alltså hade jag kunnat adoptera...
Kapten Vastand,
jag har en vildsvinen, så
jag har ett marsvin under hatten. Frukta mig.
En kapten med marsvin var awesome.
Eller hur?
Man bara hör
den här.
Apan sitter bara där bredvid mig när jag styr skeppet så att den gör inte så mycket. Det är liksom det är rekvisita.
Min katt gör massor på min båt.
Ja, jo, den ligger där.
Hur mycket som helst på min båt. Nej, din apa gör ju ingenting. Min katt jävlar i mig. Inte nog med att jag dödar folk på andra skeppet. Min katt går där också med sina jävla så här dubbelkatana.
Ja, nej, det gör den inte. För att jag har också haft den här katten fram tills jag hittade apan. Min apa jonglerar.
Ja, men min katt kanske är lite bättre än din katt.
Ja, nej.
Men är det inte någonting i den stil med att typ genom vidskeplighet trodde man att katter till sjöss bar tur med sig eller någonting sånt?
Ingen aning.
Det ligger någonstans bak i huvudet. Mina sjömanskunskaper som är
stackars,
extremt bristfälliga.
Det är faktiskt
stackars katt.
Katter är bäst.
Alltså, stackars katt. Du liksom åker ut på öppna havet liksom, med massa grisiga män.
Och feta råttor.
Låter rätt gött, eller?
Ja.
Det enda jag vet är skeppa katter att de har en extra tå för att de skulle ha sig fast på däck.
Mm.
Aha.
Det finns en sån ras.
Ja, katter älskar ju att bli blöta liksom. Det vet man ju.
Ja, de blir inte blöta, de är på båten.
Du, alltså man håller sig inte torr på ett segel. Alltså,
katterna liten... är ju bara galjonsfigurer.
Kommer ju sådana här jättevågor och fucking tornados och grejer.
Men då är han inne i kabinen.
Försvarar inte du katten just?
Vem? Nej, men jag bara sa att man håller sig inte helt torr på båten.
Nej, men bara släng in den i kaptenshytten så är det klart.
Den heter ju nästan kaptenshytten.
Jag kommer ha en jourvecka på jobbet nästa vecka. Så att det kan bli jättemycket jobb eller ingenting alls. Men det här låter i alla fall som ett optimalt sommarspel tycker jag. 30 grader varmt ute, öppen balkongdörr och bara åka båt liksom. Låter superhärligt.
Mm.
400,
det är faktiskt rätt så nice.
449 kronor för det på Eganten och Power. 669 kronor digitalt.
Man plockar upp det på väg hem.
Mm.
Mm.
Ja, det är faktiskt en grej när alla spel kommer bli digitala. Och det här pratades redan, jag tror det var typ EAs vd i slutet av 2000-talet. Sa det att digitala spel borde vara mycket billigare för att de liksom skär ut mellan händerna. Och det har ju inte hänt.
Nej.
Förutom Nintendo då?
Som
tar med för sina fysiska spel än digitala.
Ja. Ja.
Ja.
Jag funderat lite på det där med nedstängningen av de digitala shopparna. Alltså det kan ju vara en liten sån här fuling som de kör med också bara för att försöka lyfta upp försäljning lite extra. Så att de kan skjuta på gränsen lite till sen. I och med att de inte har sagt liksom ett faktiskt datum när det ska stängas ner.
Jo,
för att det är ju liksom...
Det är väl beroende på vilken region du är i nu. Jag tror att för vissa regioner så stängs de shopparna ner redan nästa månad, va?
Är det så?
Japp, och för oss då så blir det väl i början av nästa år. Varför mig?
Jag kommer... Ja,
jag tänker att det är ju liksom inte ett omöjligt säljknep. Som man kan använda bara för att liksom
få 10 personer fram till
lite extra kosing. Men jag tänker att det är nog faktiskt en hel del som blir lite så här stressade.
Men jag, av det. Jag drog ju fram min PS3 förra gången de hotade med att stänga ner butiken och köpte en del spel som inte jag hade spelat.
Ja, men precis. Och jag har sett en hel del liksom snacka om det i retroresan-gruppen också. Liksom, med folk som vill ha spel som de kanske inte riktigt har satt händerna i tidigare.
Ja.
Sen så naturligtvis så kanske det inte är så många som köper det som det var förr i tiden. Men jag menar, det kostar ju också att ha en shop uppe.
Mm.
Det är ju inte gratis.
Det är inte vårt problem.
Nej, det är absolut inte.
Det enda tråkiga med PS3-butiken är att den är så brutalt långsam.
Ja, fan.
Den är nästan oanvändbar egentligen att navigera.
Mm, jag tror att den är ganska... Jag har för mig att när jag skulle typ köpa spel förra gången då, så var det att typ den kraschar ganska ofta också om det är för många sökresultat och lite sådana grejer.
Ja, så den var inte underhållet än väl heller.
Nej.
Jag tror att det enda spel jag har köpt digitalt på PlayStation 3 var första Mass Effect. Bara för att det kom ju inte på skiva. Och det tog så jäkla lång tid att ladda ner. Och sen så visade det sig att det fanns inte tillräckligt med hårddiskutrymme för att kunna ladda ner. Så jag var tvungen att byta hårddisk för att kunna ladda ner Mass Effect.
Alltså det roliga med att installera spel på PlayStation 3 var att man behövde bokstavligen dubbla utrymmet för att ladda ner spel. Mm. För att det laddas ner först, sen installeras det. Så om ett spel var 10 gig så var jag tvungen att ha 20 gig ledigt. Och det var jätteirriterande.
Vilken jävla skitmaskin.
Men de hade... De har ju lite typ samma på PS4, behöver också ha ganska mycket mer liksom ledigt än vad spelen har.
Ja, men där kommer jag för att PS4 med lite mer lagring generellt.
Ja, men lite mer, precis.
Är man en sån stackare som satt med en 60 gigs eller 80 gigs PS3 så måste det vara ett margin.
Alltså, jag vet inte, alltså 80 gig på en PS3 är ändå rätt så mycket. Spelen är ju typ bara 6 gigabyte stora.
Nej, Metal Solid.
Ja, men det är kanske det är väl lite liksom, de flesta Final spelen Fantasy, var ju runt 6 gig.
GTA.
För det kommer jag ihåg att många sa ju det typ när Xbox One och PS4 skulle komma. Det var så kul, för de var så här typ när de hårddisken var 500 gig och folk bara, det är alldeles för lite. Och de bara, nej, men alltså spelen var ju så här små på PS3 och 360. Ja. Och man bara, men alltså nu, och spelen blir ju snabbt liksom 50
för, gig. Det var ju flera spel som har flera skivor på Xbox 360.
Ja,
och då under DVD-skiva var ju 7-8 gig.
Ja, ah. Men alltså det är inte som det är idag.
Nej.
Hur stort tror ni att GTA 6 kommer vara?
Inte 500 gig som jag sett vissa tro.
Ja, nej, men det låter ju helt insane. Bara, liksom.
Alla med Xbox One S, ingen av kan köra.
Jag tycker många nya spel är väl inte så jäkla stora ändå. Börjar inte liksom utöka och vara duktiga på att optimera?
Det har blivit helt okej. Till exempel många nyare Unreal Engine-spel jag har sett vara liksom inte särskilt stora. Och det är delvis för att de inte behöver massa shadow maps och massa sådana saker liksom förberedda för att de kör ray traced illumination, alltså belysning och sånt. Så det finns ju saker de kan göra.
Det tycker de ändå man har till på nu för tiden. Det är liksom Call of Duty-spelen. Då är det alltid så här, nu måste jag ta bort något. För att i regel så... Här håller de rätt bra liksom. Alltså Rebirth är väl typ det största på PlayStation nu och det är väl 110 gig eller något.
Ja, men vi online
typ Destiny 2 med alla tillägg kanske.
Ja, Destiny 2 är ju 150 gig. Men det är ett online spel som har liksom
det är svårt att säga att det blir större än det, framförallt i release när det bara är single player läge också.
Mm.
Red Dead är 150 gigabyte
men
PC.
Det är med alltså Red Dead Online. Space. För att om du köper Red Dead 2 på till exempel på PS4 för det finns ju ingen så. Då är hela kampanjen och med några uppdateringar som fotoläge och sånt, det är på skivan.
Ja, för att PlayStation står det rekommenderas 99 gigabyte och på Xbox är det 107.
Mm.
Mm.
Men då är också liksom Red Dead, där är ju allting liksom baked in för allting börjar belysa olika väder och sånt. Så det förhoppningsvis så är ju inte GTA liksom 150-200 gig stort.
Jag skulle inte tro att det är så stort. Men över 100 skulle jag nog kunna tänka mig.
Ja, över 100 kommer det
vara. Alltså, vad vet jag?
Vad vet jag? 123 gig tippar jag på.
Jag tippar...
Det här måste skriva upp. Vänta.
Jag säger 110.
Man vill inte vara först då, för då kommer någon säga 122, den andra 124.
Så Men det är nog då med alla day one-patchar och grejer vi tänker, eller?
Hur stort kommer GTA...
Alltså, det kommer ju bara digitalt, så det kommer ju inte utan day one-patchar.
Nej, just det är inbakat, ja.
Jag ska bara skriva upp.
Så utrymmet du kommer ta på...
Medan Jimmy gör det så vill jag bara slänga in det här med PlayStation butiker och sådär. Vad tror ni är sannolikheten att vi skulle kunna... Jag förstår att Sony inte vill liksom släppa koden till det, men i framtiden om nu sådana EU-förslag och sånt drivs igenom att man måste preservera digitala spel, skulle det vara helt omöjligt att kunna se en liksom Google-lösning fast för PlayStation-titlar? Att man skulle kunna ladda ner på något sätt.
Inte
bränna skivor kanske. Men alltså liksom så här. Skulle inte det vara en möjlighet att ha en retrobutik för alla PlayStation-spel på något sätt. Så man kan komma åt dem i alla fall.
Det hade varit väldigt trevligt. Men då måste alla utgivare godkänna det. Så det måste vara per spelbasis i så fall.
Jag ser liksom 0% chans
jag ser
om inte
alla spel.
Nej.
Men om inte liksom myndigheter och sånt lägger press på dem.
Mm. Ja, men det är det jag menar, att EU liksom kommer in och så vidare och det drivs vidare. Alltså jag pratar om 10 år i framtiden liksom.
Det är vad jag hoppas på. Liksom att,
det hade väl varit en schysst lösning. Om inte de vill driva det själva, att någon annan kan göra det.
Steam tillåter ju det liksom att du som återförsäljare kan liksom beställa in typ, jag vill ha 1000 nycklar av Alan Wake 2. Och så köper du dem av Steam och sen så säljer du dem till vilket pris du vill. Och jag tror att det är något sånt jag hoppas på då, ifall framtiden på konsol också är liksom helt digital. Vilket jag alltid har tagit för givet att så småningom kommer det vara det. Liksom, det är bara frågan när. Men när vi hamnar där så hoppas jag liksom att det pris som är på PlayStation Store på något sätt kan utmanas.
Exakt.
Alltså, det hade ju inte varit en omöjlighet att det blir liksom sen att det kommer bestämmelser som säger att du får inte ha en stängd butik på dina konsoler.
Precis.
Som på telefonen.
Det blir så motsägelsefullt också om PlayStation. Precis. Allt kommer vara digitalt, men du kan inte köpa dem. Så här, va? Hur ska det här gå till?
Ja, okej, men återigen till hur stort är GTA? Douglas, du sa 127.
Ja, men
103,
123 sa jag, men säg 120 då. Så plus minus
120, bra, för att jag skrev inte rätt. Det är som jag kommer ihåg att du sa. Adam, vad tror du?
110.
110. Oliver, vad tror du?
137.
137. Amanda, vad tror du?
133.
133. Ja, fan, ni håller jämt med varandra. Då tänker jag ju vara värst. Då säger jag 155. Vad sa de, man? 133. Och jag säger 155, så har vi lite mer spridning på det.
Alltså jag såg någon bara, det kommer vara 600 gig stort. Jag bara, det kommer till Xbox. Den billigaste Xboxen har inte ens så mycket. Det är 512.
Det är väl samma sak som när det var ett tag var det skitpoppis och tycka att spel var för dyra när de inte var tillräckligt stora. Det var typ såhär, det här Xbox Live Arcade-spelet är typ 100 megabyte och så kostar det 400 spänn.
Ja. Och den som är närmast får äran att spela det när vi streamar spel i slutet av året, eller?
Ja, om Adam förlorar så får han ge sina GTA 6 poäng till någon annan.
Ja, men det tar vi.
I Fancy
Critic. Jävla random regel.
Och skulle Adam vinna, ja, då grattis.
Då får jag,
kan jag få vinna något ätbart istället?
Gud.
Så att det, nej, man vinner bara äran helt enkelt. Vi har inga priser här.
Så, jag såg att Piggelin kostar 9 kronor nu. We used to be the society.
Fan, jag köpte in... Jag tänkte vi skulle säga att Piggelin skulle vara priset då, men det spräckte budgeten.
Ja, inflationen har tagit Piggelin från oss.
Mm. Fan, Piggelin brukar väl kosta typ, vad är 6 spänn?
Ja, jag kommer ihåg när det var ramaspinning
på 90-talet.
Typ 7-8 kronor eller något sånt.
Det är ändå rätt så intressant att det är liksom de små summorna folk liksom blir arga över. Det är så här, bara Piggelin kostar 2 kronor mer. Då bara, hur kan de?
Men jag tror att det kanske är de mest relaterbara summorna.
Ja,
inte ens bra glass.
Jo. Nej, men det är samma sak när vi hade så här utförsäljning i butik och liksom man sätter priser och sånt. Alltså, om det handlade om kronor som hade blivit fel, då var liksom kunder mer benägna att kräva tillbaka pengar eller att det skulle liksom fixas än om det var typ någon hundralapp.
Mm.
Det är ganska intressant. Man märker småsummorna mer än de stora.
Men jag tror att det handlar kanske om saker som man köper i kanske lite större mängd. Sånt som man kanske köper ofta. Att det kanske blir liksom en upprepad ökad summa, till exempel. Till skillnad från någonting som du kanske bara köper en gång.
Mm.
Säg till exempel att du köper kaffe som blev ganska så mycket dyrare.
Mm.
Då kommer folk reagera på det.
Så
det är liksom folks livselixir mer eller mindre.
Sen också, liksom, Piggelin har ju funnits så pass länge man har kunnat tracka det genom sitt liv.
Fan, jag köpte en GB sandwich för typ 20 spänn häromdagen.
Låter billigt.
Då var du lurad, för den kostar... Nej, den kostar inte 20 överallt.
Ah. Nej, inte överallt.
Det kanske är Pressbyrån typ, för de lägger ju på liksom på allt.
Men det, jag minns liksom när Magnumglassarna kostade 16 spänn, att det var dyrt.
Mm.
Det var en dyr glass, 16 kronor.
Ja, inte de typ 20.
Ja.
De kostar väl typ nästan 30 nu.
Ja, 35 kan man hitta dem för typ. Och det är,
ja, de snittvis.
Min största glassorg är att ryssen kom och tog Twister ifrån oss.
Twister.
Kommer ni ihåg Solera Shots?
Eller är den annorlunda? Ja, den var
alltså fin. Den är ju inte likadan som den var för.
Solera Shots var inte det, typ en liten container med typ så här små pluttar.
Ja. Min farmor vill inte köpa det till mig och min lillebror för att ni sätter i halsen, men jag bara, men det smälter ju för helvete. Ge mig mina Solera Shots.
Det bara sätta i halsen är väl Solera Shots.
Svag logik alltså.
Men det känns ändå ganska typiskt liksom en sån här typ mormors oro. Eller mormors slash farmors oro när vi växte upp. Det var att barn sätter bara saker i halsen hela tiden och dör.
Ja.
Ja, fast skaffa barn så ni kommer relatera till känslan.
Jo, absolut. Jag förstår det. Men jag förstår att liksom det är en grej. Men det känns som att just den generationen är det tydligare att man var liksom så här att ät inte det för du sätter i halsen och dör.
Ja.
Medan liksom, jag tänker att folk i vår ålder liksom inte tänker lika mycket. Eller liksom inte, man säger inte lika mycket. Jag kanske inte umgås lika mycket med barnfamiljer. Men då, för när jag var liten var det också väldigt mycket så här, nej, där får inte äta för du sätter i halsen.
Men jag var inte 3 år gammal.
Barn och hundar stoppar allting i munnen.
Jag var typ 10.
Nej, men tänk nu liksom på 10. Alltså när din farmor liksom då så här, på 10 år är ju liksom ingenting.
Ja,
liksom du är ju fortfarande liten. Ja, det är liksom...
För det är en sak om du är 10 år. De stoppar ju allt hon kan i munnen.
Ja, men det är många överlever ändå.
Det är fan läskigt alltså. För att de kan sätta halsen på vad som helst. Liksom man sitter och käkar och så typ en potatis ramlar ner. Och...
Ja, men jag har hållit på liksom att tuppa av att få banan i halsen. Så att...
Ja.
När jag var liten då.
För att du försökte svälja hela.
Nej, jag vet inte. Det bara fastnade.
Så här, min brorson satt i liksom halsen vid middagsbordet en gång. Och han blev helt blå. Och vi liksom bara... Alltså, det var fan otäckt. Så att det är liksom en sån...
Du lät så casual. Du bara, vi bara, ja, alltså...
Nej, ingen som kan Heimlich-manöver här då. Nej, okej då.
Det är den klassiska statistiken. Alla är så rädda för hajar, till exempel. Jag tror det är 1-3 om året som omkommer i en hajolycka. Medan typ 15 000 pers i USA dör av att sätta korv i halsen. Det är liksom så här, det är det man ska vara rädd för. Inte hajen.
Sätta korv.
Sätt upp korv, varning för korvskyltar på stranden.
Ja,
ja men verkligen. Liksom, ja.
Ja, men, folk är rädda för hajar för att Steven Spielberg gjorde en film. Det är liksom...
Ja, så orimligt. Och nu håller hajarna på att utrota så att hela ekosystemet dör i haven. Så att,
ja.
Way to go.
Hajar är amazing. Jag har varit på en, det är roligt att du tog upp hajar för att jag har varit liksom inne på så här typ haj tema på YouTube den senaste veckan där jag bara liksom kollat upp hur stor blir makohajen som störst och typ kollat upp liksom folk som har liksom hjälpt strandade hajar ner till vattnet igen och så här bara encounters with great white och
badass. De har funnits med liksom jämt också ungefär som fåglar är en liksom
hajar funnits längre än träd, säger de.
Ja, exakt. Heja hajen.
Ja, det ser man ju på dem alltså.
Varför inte hajen tagit över världen? Det är en dålig evolution.
De har inte tummar.
Det gjorde vi också ett tag.
Jo, men vi fick tummar. Som
ja, men vi tog inte över världen från vattnet. Vi var ju tvungna
kan
att komma upp.
Nej, men alltså... land med pinne i handen.
Nej, men nu hajen alltså. Ja, men hajen har ju haft längre tid på sig att faktiskt fixa tummar. Men
alltså, vi gör...
alltså, jag måste ju bara...
Förlåt, du först.
Jag måste bara berätta en rolig grej som min förra sambo sa. Vi liksom satt en kväll och båda satt typ med varsin laptop eller någonting. Och det var så här en lugn vardagskväll. Så helt plötsligt från ingenstans så säger han, ja, tänk att vi alla här inne klev upp i vattnet en gång i tiden. Hon bara så här,
ja, en gång i tiden, ett tag sedan.
Okej.
Eller,
vad var det egentligen som gjorde att katterna, de började slicka sig för att tvätta sig och vi går på två ben? Hon bara så här, ja, men du kan väl ramla ner i det hålet själv då. Jag går och spelar spel.
Tänker ni ibland på när ni dricker ett glas vatten från kranen? Bara, hur många människor har det här passerat innan det kom till mig nu?
Nej. Nej, nej, nej.
Alltså, nej, faktiskt triljoner. Liksom, alltså,
okay, det har inte funnits triljoner människor, men okej.
Okay. Nej, men tänk alla varelser som du gått igenom också. Alltså... Ja. Vi dricker
ja, jag kommer ihåg, det var väl någon reklam för jättemånga år sedan, om det var typ Ramlösa eller Loka eller någonting sånt, som pratade liksom om att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde.
Ja, för att det vattnet vi har är det vattnet som finns liksom. Det var genomgår olika stadier. Ja, nej men... Men hajar,
du skapar ett vattenbolag, T-Rex Water liksom.
Ja. Hajar de behöver inte, alltså de är perfekta på vad de gör. De simmar och äter.
Men höll inte de på att bli utrotade?
Ja, så jävla perfekta var de.
Måste börja,
så hur jävla bra är de?
Ja, men vadå? Så de skulle ha, de ska ha utvecklat pansar och grejer då för att liksom... För att vi
ja, bara, men uppenbarligen har de ju inte utvecklat sig så att de kan överleva.
Även hajarna behöver rösta igenom en ny regering.
Ja, det är fan människans fel.
Det är ett stort misslyckande.
Det är vårt fel.
Ja, precis.
Det är vi som bestämde.
Exakt. Vi, evolutionen, hajarna kunde ha varit oss.
Det kom en liksom väldigt tydlig punkt i mänsklig historia där vi bara... Åh, hajfensoppa, det är fan the shit. Och evolutionen bara över natten bara, åh, nu måste vi fixa ett försvar för detta.
Ja. Jag tycker vi kan ge dem en chans.
De borde haft något förutseende på det.
Vi ger dem en chans, vi genmodifierar hajar så att de har längst upp på fenorna små mänskliga tummar. Så får vi se vad de gör.
Och k-pistar i dem där.
Ja,
se vad de gör. Så bara, här får du en tumme, din jävla. Vad ska du göra med den?
Bara... Jag får ju en bild liksom över att det är så här hajmänniskor som går runt. Typ som den här skurken i Scooby-Doo som har liksom ett så här hajhuvud på sig.
Alltså det låter lite som en ny konspirationsteori. Ta form här nu, att vi är hajmänniskor liksom, istället för lizard people.
Crab people.
Hajar är amazing.
Kommer de där med sina fenor med tummar på. Ja, inte tillräckligt amazing.
Ja, men om du hoppar ner i vattnet och simmar med hajarna så är det ju mycket större chans att du liksom att de inte biter dig överhuvudtaget än att de biter dig. Folk är liksom orimligt. Det är som folk som är rädda för ormar liksom. Det finns inte grund för det.
Obehagliga.
Men Oliver, om vi ser att du är ute på liksom havet med William och du ser en haj, kastar du igenom och säger titta noga?
Givetvis inte, men det gör jag inte med.
Nej, det är lugnt, William. Han kommer förmodligen inte bita dig.
Det är 99,9% chans att han klarar sig.
Nej, det gör jag inte, men jag låter inte William gå fram till en främmande hund ute heller. Och jag är inte rädd för att hundar ska bita ihjäl oss. Men det är betydligt fler hundar som biter ihjäl oss än hajar.
Verkligen. Definitivt. Så alltså, nu borde du vara rädd för hundar.
Ja, men varför
ska vi ta en kvick runda med vad vi andra har spelat också, om det är någon som vill dela med sig, eller ska vi hålla där för idag?
Amanda och Douglas får prata om vad de har spelat.
Detta är en hajpodcast nu.
Douglas, du kan börja.
Jag har varit på resande fot i Skåneland och Öland och allt möjligt land, så att jag har typ inte hunnit spela någonting. Alltså Hearthstone Dailies. Påbörja mina sommarprojekt, men jag har inte haft någon speltid typ alls. Så att jag längtar till den här jourveckan, då ska jag ta i fatt alla spel jag missat under våren. Jag har i alla fall spelat mycket Forza Horizon nu när säsongen har dragit igång och sådär också. Så jag är snart klar med det spelet. Så nej, jag har faktiskt inte spelat så här överdrivet mycket. Kommer nog också plocka upp Black Flag och hoppa på det. Den båten när det blir dags. Så att Amanda, vad har du spelat?
Ja, men jag kan dra bara lite snabbisar då. Alltså jag spelar klart Mixtape. Jag tyckte att det var liksom ett mysigt spel och jag tycker att det är ganska liksom bra på att förmedla en berättelse, men jag tycker att det är lite upphåsat möjligen. Jag förstår ju att man kanske har lite mer skimrande glasögon om man är lite äldre och kanske känner igen sig i den här tiden mer. Men alltså, jag tycker att det har absolut sin charm. Jag bara liksom kände inte lika mycket som många andra kände för spelet som helhet. Så. Sen så har jag börjat spela ett spel som heter Momento. Som är lite granna likt Unpacking, som ju är en favorit för mig. Och det är ju liksom en simulator där man liksom helt enkelt ska sätta olika saker på plats. Så man spelar sig igenom olika rum i en persons liv. Och de förändras liksom med åren. Och i Unpacking så var det ju liksom att man packade upp massa flyttlådor och liknande. Och här blir det i stort sett att man städar upp och länkar saker till varandra. Så att man liksom löser lite olika pussel och så. Det är ganska så enkla pussel. Och det är liksom inte avancerat på något sätt, utan det är liksom mer mysspelsfokuserat helt enkelt. Att det ska vara meditativt och avslappnande. Så sätta saker på sin plats. Vissa saker behöver, tror jag, stå på en viss plats för att man liksom ska kunna låsa upp vissa små boxar helt enkelt. Men det mesta har liksom en liten förklarande text till sig. Och det är det som skiljer egentligen det här från en packing. Till exempel att det finns vykort där man kan läsa texten på, eller det finns exempelvis en lapp där en lärare har skickat hem en arg lapp till en förälder om att huvudkaraktären då hade gjort något skurkaktigt i skolan. Och då kan man slänga den i soporna och så får man liksom då en liten pussellösning för det. Att man dolde det här för mamma helt enkelt. Så det har ju liksom sin charm på sitt sätt med att man har liksom andra referenspunkter i form av de här textsnuttarna. Men det som jag verkligen älskade med unpacking, det var ju att det var helt utan text. Att man verkligen fick tolka allting på egen hand och se vad de här olika platserna betydde för personen och vad som hände i personens liv utifrån det. Så det har liksom inte lika starkt avtryck. Absolut inte. Sen samtidigt så är det ju svårt när det är så likt unpacking, som verkligen tog mig med storm. Men sen så har jag också spelat ytterligare ett ordspel faktiskt. Det var Jimmy som var en sån gullis och gav mig det i present. Och det heter Beyond Words. Och det är nästan lite granna som att spela alfabet kombinerat med balatro med sig själv egentligen. Så det handlar om att du ska placera ut ordbrickor på ett bräde och du ska sätta dem på olika sätt och ha liksom ingen motståndare, utan precis som i balatro så ska du möta ett värde. Och det här värdet uppas för varje omgång. Och du får liksom olika nya uppgraderingar som gör att du får mer poäng beroende på till exempel hur många bokstäver du lägger. Så om du till exempel prioriterar att spela ord med 4 bokstäver så kan det gynna dig väldigt mycket i hur poängen multipliceras till exempel. Eller det finns flera olika uppgraderingar, vissa som är då permanenta och gäller liksom i varje omgång. Och sen så kan det finnas så här specifika saker som man då uppgraderar, till exempel ord och poäng och liknande på bokstäver. Jag har inte kommit så jättelångt som sagt på något av de här spelen, utan bara några timmar in på respektive. Men jag tycker det är liksom väldigt nöjsamma upplevelser och, vet inte, det är härligt mysspelande helt enkelt. Jag kanske kommer ha någonting mer att säga om det framöver naturligtvis, men det är lite vad jag har ägnat mig åt. Det är mycket mys helt enkelt. Jag gick faktiskt tillbaka en liten sväng om och tog en i tidigare klarad nivå i balatro också. Så man vet vad man har med helt enkelt.
On brand.
Balatro.
Älskar balatro.
Balatro är bra. Adam, har du spelat något roligt innan vi slutar?
Jag har börjat spela Mass Effect igen för att jag drömmer om när tiderna var bättre.
Ja, oh, så nice. Alltså det, man ser typ folk spela gamla spel, man bara, det där ska jag spela igen, det där ska jag spela igen. Och så tittar man på högen av växande spel som man har köpt precis, som man bara,
Mass Effect är bra.
Det är så jävla bra.
Mm.
Det är riktigt bra.
Bästa.
Kul. Borde liksom ladda ner på Steam-decken och dra igenom Legendary Edition bara.
Det fungerar faktiskt legit bra på Steam-decken.
Mm, men jag tänker det också. Det är liksom så här, alltså, och det är inte så att jag skulle lika bra kunna spela på TV:n på Xbox liksom, men det är så att det är någonting speciellt med att kunna spela Mass Effect på en bärbar enhet.
Ja. Douglas, köp en Xbox Ally. Det är den billigaste maskinen du kan hitta i Sverige just nu, och så kör du Mass Effect på den.
Men jag spelar Mass Effect på mitt PlayStation just nu. Det är kanon.
Ja, men jag tänkte när du är ute och reser.
Mm. Ja, men då
på Switchet,
Switchet på rasta.
Streamat.
Portal har jag.
Ah, nice. Gillar du den?
Ja, Den är ju väldigt, väldigt skön att hålla i, för det är den bästa kontrollen DualSense i den, så att den uppfyller sitt jobb. Sen vill inte jag lämna mina konsoler i restläge medan jag inte är hemma, så att jag har lite det kruxet sådär. Men som jag varit inne på i vårt sommaravsnitt tidigare, så är sommaren vigd åt Switch 2 för min del, för att det är en konsol som jag verkligen tycker om och som verkligen inte får den tiden förtjänar. Men nu har vi varit iväg som sagt lite hux flux, två nätter här och där. Den här veckan när avsnittet släpps så kommer jag vara på uppe i min stuga i Västerbotten och har liksom en vecka i sträck, så att då blir det mycket Fire Emblem som jag kommer spela, och typ Breath of the Wild när man går och lägger sig. Så att jag ser verkligen fram emot den här tiden som kommer. Det ska bli väldigt skönt att få varva ner.
Nice.
Ja, du nämnde ju vårt sommaravsnitt. Man får jättegärna lyssna på det från Skämshögen naturligtvis. Oavsett om man lyssnar på det i Skämshögens eller Spelsnacksflöde. Det finns att hitta helt enkelt. Där vi pratar om allt ifrån spel till film och tv-serier och böcker faktiskt.
Ja, jag har problem med min bokgrej. Ja. För jag läser ju The Witcher-boken. Men jag tappar bort boken. Alltså jag letar så mycket. Jag letar så mycket, jag hittar bara den andra boken. Och den första är spårlöst försvunnen alltså.
Men säg till om du vill låna så kan vi skicka.
Ja, måste nästan göra det alltså. Och inte bibblan har det typ.
Ja. Nästa vecka så ska vi prata om... Vi har en sån här grid som dök upp i våras. Där man liksom ska säga att ja, men lite om mig själv och spel, där man liksom då ska kategorisera spel i alla möjliga liksom olika former, typ så här, ja, men det här är mitt favoritspel, det här är bäst story, det här är ett spel jag tycker borde ha en remake, det här är liksom ett spel som inte är min grej men det här gillar jag, och typ såna grejer.
Lite om mig, jag gillar Balatro.
Ja, men precis, Amanda som kommer av Balatro på allt, hon bara favoritmusik Balatro, underrated Balatro, overrated Balatro, det är liksom så här, det är den hon kommer för dig.
Musiken är nog faktiskt det enda det inte kommer kunna
Turn
hålla
my
på.
Brain off Balatro, best with friends Balatro, nostalgic childhood game, jag spelar Balatro så mycket så du får det också.
Alltså jag är ett vuxet barn,
ja, precis.
Kan jag säga.
Så att det ska vi göra nästa vecka, jag kommer länka till den här griden i beskrivningen så kan ni också göra en egen om ni vill, och så kan ni skriva in era svar. Men med det sagt så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Ja, på skumskan.
Hallå!
Skibbidi.
Ja!